välkomna till avsnitt 116 av Skämshögen, som nu är tillbaka och numera är en del av Spelsnack. Amanda heter jag och med mig har jag Jimmy.
Hejsan.
Välkommen tillbaka till oss då.
Ja, kul att gästa här igen.
Ja, just det, den evige gästen Jimmy.
Jajamän, jag har rekord i gästeri också i Skämshögen, så det känns bra.
Guinness rekordbok, frågetecken.
Ja, jag tycker det. Problemet är att då måste jag vara här och lyssna.
Det är väl bara liksom skicka in filerna, tänker jag.
Jag vet inte. De kanske tror att det är riggat då.
Hur skulle det funka?
Ja, fråga inte mig. Det är de som är så himla...
De är så känsliga.
Ja, man kan inte bara säga att jag gjorde det här. Tro på mig.
Säkert bara kvinnor i djuren hela bunten.
Ja, säkert. Så på riktiga paragrafryttare.
Hur känns det att vara tillbaka?
Ja, det känns som det var igår vi satt här och gjorde det här.
Ja, men det är det inte.
Nej, tiden går så fort.
Ja, men verkligen. Alltså, vi bestämde ju för ungefär ett år sedan att vi skulle lägga Skämshögen lite grann på is på grund av att det är liksom så himla mycket i vardagen och vi har mycket fritidsintressen och hobbyer som vi liksom vill underhålla hela tiden. Så det blir liksom svårt att få till ett sånt här projekt vid sidan av. Men sen har liksom suget kommit upp igen och jag personligen känner att jag fick ett utlopp i Skämshögen som jag inte riktigt får i Spelsnack. Och med det sagt så får jag ju naturligtvis mycket Spelsnack, uppenbarligen, därav titeln. Men samtidigt så saknar jag att prata lite grann om film och tv-serier också och våra specialavsnitt och hela den biten. Så jag känner verkligen att det var svårt att förhindra att Skämshögen skulle komma tillbaka. Och när vi dessutom kom på en idé som istället var att vi skulle släppa Skämshögen i lite annan regi, då kändes det plötsligt lite mer görbart.
Ja, men precis.
Så vad är då tanken liksom med Skämshögen framöver? Jo, det är helt enkelt att vi har planerat att släppa minst ett Skämshögen-avsnitt i månaden, där vi istället för att ha liksom ett större upplägg kommer fokusera på ett verk. Det är liksom de ordinarie avsnitten. Så vi kommer säga till vilket spel, vilken film eller vilken tv-serie vi kommer ta oss an härnäst. Och sedan så kommer ni kunna spela eller se det med oss, helt enkelt. Så ni kommer jättegärna få skicka in frågor eller funderingar och åsikter kring det vi ska prata om. Så att det blir lite mer interaktion också.
Exakt.
Så det är helt enkelt hur vi har tänkt oss att det ska vara i framtiden. Och vi hoppas ju att resterande del av Spelsnack ska vara delaktigt också. Jag vet att åtminstone Douglas har anmält sitt intresse och dessutom skrivit upp några spel framöver som vi äntligen ska ta tag i.
Det är lite mer som en spelfilmserieklubb.
Ja, men verkligen.
En bokklubb.
Jo, men precis. Och det finns ju en anledning till att många andra podcasts har haft liksom det upplägget. Att det blir ju liksom en annan känsla att kunna vara med och veta vad man ska prata om och då också dela med sig av det man själv tycker som lyssnare.
Jag tror vi har funderat på det i Spelsnack några gånger också, men det... Då var det svårt också att få till att, för att då gäller det ju faktiskt att säga att ja, men ska man köra ett längre spel så hur jag vet att andra poddar har gjort det, så ja, men vi spelar fram till den här punkten och så pratar vi om det nästa vecka och sen så veckan efter tar man med, men det blir så himla, då är det alltid så här, du måste spela liksom till den här punkten och du måste göra det här, om vi kör ändå så att du har typ, ja men den här månaden ska vi köra ja men säg till exempel att vi ska köra Celeste. Nu har vi ju spelat Celeste, det kommer förmodligen inte vara med. Men då blir det liksom att okej, men då har man liksom, då kan man liksom disponera den tiden lite som man vill istället för att känna så här att oh, men shit, nu är det lördag och imorgon ska vi spela in och vi har inte gjort dittan och datten. Det var lite som när vi förra året så började du och jag med den här och vi firade att Pokémon har funnit, eller det var så här x antal år sedan Pokémon liksom hade släppts eller någonting sånt. Och då hade någon på ett annat forum som jag är medlem på gjort en så här lista typ, så att ja, men under de här veckorna så ska vi liksom se så här, vi ska spela till den här punkten i första Pokémon-spelen och så ska man läsa så här långt i mangan och så ska man se så här långt i animen, och vi höll ju det ganska bra typ i 4-5 månader liksom ändå att vara på, Och sen så kommer man av sig och det blir så här, fan, det är så mycket vi måste spela och recensera och titta på, att man liksom helt plötsligt blir ett måste.
Ja, men plötsligt så läggs det ju saker på hög då. Och jag tänker att det är ju ganska så lätt att ta sig an om det är ett episodiskt spel till exempel. Men det kan ju också vara svårt att avgöra när man kanske spelar ett större spel som är en öppen värld till exempel. Det är väldigt lätt att falla av ett sånt projekt i allmänhet, tänker jag.
Ja, men så är det. Men har man ändå typ en månad på sig eller vad det nu är, och det är inte alltid det spel såklart, då är det lite lättare.
Ja, men verkligen. Men vi har ju haft ett år. Det är ju mångt och mycket ett år sedan vi släppte det senaste Skämshögen-avsnittet. Och då var det ju Shame of the Year för 2024 som gällde. Och ganska så mycket av en specialare, i och med att vi var osäkra på om det skulle liksom bli det sista avsnittet någonsin. Och vi kände ju på något sätt just då att vi var ganska så klara med Skämshögen, men att det också hade potential att lämna liksom ett visst hål inom oss, eller man ska säga, med tanke på vad det har betytt för både dig och mig. Men vad är det som har hänt det senaste året egentligen? Nu kommer ju det här släppas i både Spelsnacks och Skämshögens flöde, av liksom praktiska skäl. Men det kanske inte är folk som följer Spelsnack på det sättet och inte vet vad vi har pysslat med senaste året.
Ja, vi har gjort det i Spelsnack, eller vad menar du?
Nej, men alltså, vad har hänt det senaste året? Vi har ju skaffat en ny hund till exempel.
Ja, precis. Monstret.
Totiki heter hon, för protokollets skull. Hon är en liten chipärk och delvis galen och lite koko får man väl ändå säga. Men vi har haft många roliga stunder med henne också. Hon var en lite äldre valp när vi skaffade henne, så vi har ju haft vissa utmaningar med det under det senaste året.
Jag skulle säga att vi fortfarande har vissa utmaningar med,
ja, absolut,
det. Och även om jag har haft hund tidigare så liksom är jag inte van med hundar på det sättet.
Och jag har ju liksom inte haft en hund från start heller. Den hund jag har haft, det är ju valpen. Och hon var ju ungefär 10 år när vi blev tillsammans. Mm. Och sen naturligtvis mina föräldrars hund, men jag hade hunnit flytta hemifrån när de skaffade henne. Men det hände ju någonting mer stort. Vi var i Japan.
Ja, men det var vi faktiskt. Det var väldigt kul.
Det var kul att du kom ihåg vår lite sena bröllopsresa, Jimmy. Precis, det uppskattas verkligen.
Med tanke på att jag också typ tänker på den Japanresan typ varje dag sen vi kom hem också. Så att det är ju,
fram tills nu då?
Fram tills nu då. Nu glömde jag bort det. Ja, precis. Men det var roligt att vara där. Det kunde ha varit längre.
Ja, det var en magisk resa verkligen.
Ja, det var det.
Som sagt, vi var ju på en liten bröllopsresa precis efter att vi hade gift oss och var på Island. Men vi hade ju alltid det målet att vi skulle åka till Japan. Och det är verkligen en sån resa som många inte ens kanske får göra en gång i livet. Och vi längtar ju redan tillbaka.
Ja, gud ja. Jag vill åka dit igen.
Det hade varit jätteroligt att göra någon form av kombinationsresa. Typ att man tar halva resan eller en liten del av resan och besöker Sydkorea till exempel. Och sen så har man liksom lite längre tid på sig den här gången. Vi var ju iväg 10 dagar och visst, det är en ganska lång resa. Men vi hade hunnit så himla mycket mer, känner jag.
Ja, ja, men sen 2 dygn försvinner ju bara åt att resa. Så att det är en lång väg. Så att vi var väl där praktiskt taget 8 dagar.
Ja, men exakt. Det var en utdragen och uttröttande resa får man ändå säga. Men det var ju definitivt värt det.
Ja, absolut. Men det tar ju liksom över 24 timmar från dörr till dörr.
Ja, absolut. Och resan hem har jag för mig tog över 30 timmar från dörr till dörr.
Jag tror 36 timmar eller någonting sånt.
Ja, för vi satt jättelänge på Helsingfors flygplats. Mm. Så du kände väl hemma, men jag höll ju på att somna sittande.
Du somnade sittande.
Jag låg faktiskt ner på en bänk. Jag orkade inte hålla mig vaken längre. Men vad har hänt mer 2025? Jag påbörjade mitt andra år på högskolan.
Mm, kul.
Det är ju väldigt speciellt att studera. Och man märker ju när man går med personer som är ganska mycket yngre än vad man själv är, att det hade varit väldigt annorlunda att studera om man hade gjort det när man var i deras ålder. För nu är jag ju som sagt cirka 10 år äldre än de flesta. Vilket då innebär att jag har liksom etablerat ett helt annat liv. Jag har liksom byggt en vardag som fungerar på ett visst sätt. Man kanske har skaffat sig en karriär och vi har ju dessutom flera husdjur. Det är liksom svårt att göra något annat än att liksom leva kvar i det. Jag hade ju inte kunnat lämna den här tillvaron. Det hade ju känts så otroligt konstigt. Jag vet att din pappa frågade ju om jag skulle flytta till Skövde.
Ja, men han förstår inte hur nära Skövde är. Det är ju det.
Alltså det är ju förhållandevis nära.
Det är jättenära.
Det är ju mindre än en timme med tåg. Men samtidigt så känner man ju att den pendlingstiden, den kan nöta ner en ibland.
Jo, men
faktiskt.
Alltså, när jag bodde upp och pluggade i Flemingsberg och bodde där, och så jobbade jag i Märsta, vilket ligger norr om Stockholm, och jag pluggade söder om Stockholm. Det tog mig 1,5 timme att komma till jobbet.
Ja, men som sagt, att pendla, det är krävande. Och i vissa perioder blir det ju dessutom ännu jobbigare när man kanske behöver vara på plats mycket. Just nu så är vi inne i vårt andra spelprojekt, vilket betyder att vi jobbar 13 personer i en och samma grupp. Och då måste vi också ha ganska så mycket samarbete på plats, där vi kan diskutera och där vi kan bolla idéer på ett helt annat sätt än om man kan göra över Discord till exempel. Så det blir ju väldigt mycket tid som man spenderar på högskolan i relation till vad man brukar kanske när det är vanliga veckor som innehåller föreläsningar eller seminarium och liknande. Har det hänt någonting mer?
Nej.
Kort och gott, nej. Det har inte hänt absolut någonting annat förutom det vi har tagit upp.
Ingenting av intresse.
Nej, men som sagt, jag kommer inte på någonting på rak arm heller. Så jag tänker att vi ska gå vidare på dagens huvudämne. Det här avsnittet är ju lite speciellt och vi kommer ju ha lite sådana här specialavsnitt också. Vi kommer ju inte stega helt bort från det, trots att vi kommer från och med nu jobba kring en annan formula. Men idag så tänkte vi att vi skulle reda ut lite ouppklarade affärer. Det är dags för Shame of the Year 2025. Som vanligt så har vi ju 3 stycken kategorier. Vi har spel, film och tv-serier från fjolåret. Och vi ska börja med spel i vanlig ordning. Så vad tyckte du om spelåret 2025, Jimmy?
Ja, men det var ett rätt så bra spelår. Egentligen så är det ju så att det är få spelår som är egentligen rätt så dåliga. Jag tror det senaste som kändes liksom riktigt så här att svårt, det var nu typ 2014. För då var det liksom så här, visst, det var typ Dragon Age Inquisition och Alien Isolation, liksom riktiga toppenlir och sånt, men det var en ganska tung liksom så här topp 10 lista att hitta då. Och det var liksom, då var det Xbox One och PlayStation 4 liksom andra år, eller ja, det var under deras liksom första år man hade funnits ute, och då var det liksom ganska trögt, och så då var ju också Nintendo hade problem med Wii U och grejer, så att det var ju liksom inte, det är liksom inte ett år man minns liksom med så att wow, vilket toppenår. Men alltså de senaste åren så tycker jag att det är väldigt sällan som man liksom känner sig besviken eller att det inte har hänt så mycket. För det kommer ju så himla mycket spel hela tiden. Men i år så är det liksom, det är första gången vad jag kan minnas att jag bara har indiespel på listan. Jag har inte ett enda liksom, ska man säga, AAA-spel.
Och det är ju lite annorlunda.
Ja, nej, men det är inte alls vanligt. Det är ju alltså nog för att AAA-spel är betydligt, kommer inte ut lika tätt som de har gjort förr, så är det ändå liksom att inte ett enda kravlar in sig på min lista faktiskt.
Nej, men precis. Och vi har ju pratat om det här i spelsnack tidigare också, men det var ju ett år som levererade väldigt många spel. Alltså dels så har vi ju de här storspelen och de efterlängtade spelen, som till exempel Hollow Knight Silksong, som man liksom har väntat på i hur många år som helst. Men det har också varit väldigt många överraskningar med små spel som har kommit lite från ingenstans egentligen och gett folk på nöten, mer eller mindre. Så det har varit ganska så svårt att navigera i vilka spel man vill ta sig an. Och jag känner ju personligen att jag påbörjade för många spel i relation till vad jag hade velat. Och istället för att fokusera helhjärtat på färre spel som jag verkligen ville ta mig an, så blev det att jag doppade i tårna i väldigt mycket. Klämde och kände lite, helt enkelt. Och i slutändan så kände jag att det gjorde mer otjänster än tjänster på något vis. Det gav mig inte så mycket att vara med och testa lite spel här och där än vad det hade gjort om jag verkligen hade kunnat fördjupa mig i flera spel som jag inte hann spela klart.
Mm.
Men vi kommer ju göra som följer, att vi kommer börja med position nummer 10 och sedan kommer vi den här gången gå till 4. Så vi kommer bara fördjupa oss i 3 stycken verk. I det här fallet spel då. Så istället för att prata om 5 stycken så komprimerar vi det hela lite. Vi gör det här lite mer kort och koncist, precis som vårt ordinarie upplägg. Och då undrar jag, Jimmy, hur ser din lista ut?
Vill du att jag ska räkna upp den nu från 10 till 4 i ett svep?
Det stämmer bra.
Yes, så på plats nummer 10 så har jag Dispatch. På plats nummer 9 har jag Andrew Magnolia Blood in the Mist. Plats nummer 8 har jag Baleks Pit. Vilket man egentligen bara ska ha Balpit, men det låter konstigt. Varför har man ens X-et där då om man inte ska uttala det? Det är så dumt. På plats nummer 7, Lonely Mountains Snow Riders. Plats nummer 6, Routine. Plats nummer 5, Citizen Sleeper 2. Och plats nummer 4, Rematch.
Ja, och min lista ser ut som följer. Position nummer 10, Is This Sea Taken? Position nummer 9, Lonely Mountains Snow Riders. Position nummer 8, Hollow Knight Silksong. Position nummer 7, Two Point Museum. Position nummer 6, Rematch. Position nummer 5, Dispatch. Och på position nummer 4, Ghost of Yotei. Så nu har vi ju kommit till våran topp 3 helt enkelt, som vi ska prata lite mer ingående om. Och de som lyssnar på Spelsnack, de vet ju redan vilket årets spel blev för oss. Men om man inte har gjort det, så blir det ju lite bonus här med spelen helt enkelt. Så jag undrar, vad har du på position nummer 3?
Där har jag Clair Obscur Expedition 33.
Ett av fjolårets mest hyllade spel.
Ja, verkligen.
Och du föll för det.
Ja, men så här, när jag såg det, redan när det visades upp första gången på någon av så här Xbox shower som de hade för, det är väl snart 2 år sedan kanske, eller någonting sånt, man fick se det första gången, då var det redan så här bara, wow, det ser ut som ett japanskt rollspel med turordningsbaserade strider, men det liksom har inte den här anime-stilen som många har fortsatt och börjat med. Liksom. Vilket inte är såklart något fel på den, men liksom, tittar man på, nej, men man tittar på Nintendo Direct eller någon show som liksom visar upp den här typen av spel, så många ser ju väldigt mycket likadana ut. Och det här stack ju ut redan på en gång, var att det inte gör det, och det var liksom så här, ja, men det där kan liksom bli bra förhoppningsvis då. Och det är ju inte utvecklat i Japan heller, det är utvecklat av en liten fransk studio, och det ser man ju liksom i spelet, det är väldigt många så här franska influenser och man liksom har, det märks liksom, kan man väl säga, men av någon anledning så liksom man tänker typ man, österländska RPG och sen västerländska RPG, så har de liksom alltid väldigt ganska stor skillnad på dem, för att det fanns som sagt i termen JRPG och så finns det ju termen WRPG, så är det ju ändå väldigt få liksom västerländska utvecklare som har gjort liksom spel som liknar de japanska rollspelen, även fast liksom Final Fantasy och den typen av spel från 90-talet har ju varit väldigt populära här också. Men av någon anledning så har man liksom inte valt att göra den typen av spel, utan man liksom har gjort andra spel helt enkelt. Och sen liksom man tänker på 2000-talet då också, då liksom shooter-genren blev större och man gjorde liksom att även de japanska rollspelarna har också gått mycket åt det här med att man har realtidsstrider istället, som Kingdom Hearts till exempel, som där slåss man ju liksom direkt på liksom plats. Och sen tittar man liksom på senaste Final Fantasy, så är det jättestor skillnad. Men även typ Final Fantasy 7 Remake spelas ju inte heller liksom som Final Fantasy 7 originalet gjorde, utan även om man tydligt kan se influensen av det. Och det gör ju det att, liksom att okej, då har vi en grupp människor som har växt upp med den här typen av spel och bara så att vi vill också göra typ en sån grej liksom, för att om jag liksom så här, ja men, för det är i mångt och mycket ett 90-tals rollspel. Alltså hur det spelas, och sen så har det då samma liksom kvalitet av liksom historieberättande som många av liksom de AAA-spelen som har släppts de senaste liksom 10-15 åren. Och då är det så här, ja men okej, men då har man ganska stora ambitioner, och då tänker man så här, okej, men ska de lyckas med allting? Och på något sätt så prickar de liksom in, alltså spelet är inte utan sina problem såklart, det finns inga perfekta spel, men det är ändå så här att prickar in så här, okej, men du har en intressant premiss, det har en ganska gripande berättelse, roligt stridssystem, och det är liksom inte, det faller inte i samma fälla som många andra spel gör heller, att det liksom blir inte för mycket. Så att man liksom sitter där så här på timme 80 och bara så här, kan det inte bara ta slut nu? Även om det kan lite dra ut på slutet. Vilket gör att det är ganska liksom skönt, för att samtidigt så det är ju ett rätt så linjärt spel också, så det är inte så här att åh gud vilken variation det är och jag gör så himla mycket olika saker hela tiden, utan det är ju verkligen så här, du går i princip i styrda korridorer och du slåss. Och sen får du en cutscene. Och det är liksom många andra spel som har kritiserats för samma typ av upplägg, som typ ja, men Final Fantasy 13, ett spel som jag avskyr som pesten. Är ju verkligen, det där var det ju verkligen så här att hej, vi går på en typ en rak linje och jag har liksom inga, jag kan liksom inte göra någonting. Och sen så när man väl har vant sig vid det systemet typ så här 40 timmar in då, bara här har du världens största gräsmatta du kan gå och döda monster på som alla är för starka för dig. Och man bara, jaha, måste jag grinda? Jag som har gått och mött varenda jävla fiende i de här linjära korridorerna. Så att det, liksom, det är en ganska stor avvägning man måste göra där för att lyckas då med typ ett tråkigt upplägg kan man säga. Men jag tror just det att de har ett ganska bra liksom stridssystem som gör att du måste vara aktiv hela tiden, liksom att du kan parera och dodga alla attacker som kommer mot dig. Och sen så varje karaktär är också unik hur den spelas. Så att det är inte så att du har dina fyra karaktärer och sen så bara, men attack, attack, attack. Utan det är liksom så att okej, men den här karaktären måste man bygga upp med typ olika stances så att man ska kunna få liksom maximal skada på den. Och här är någon annan som man bygger upp med magi, och liksom beroende på vilka magiska attacker man gör så bygger man upp någon kombo. Liksom, så kan, alltså, och sen så kan då karaktären hjälpa varandra. Så att det är liksom, det känns nästan som ett mer avancerat system än typ Persona-spelen egentligen. Så att det är otroligt bra spel, speciellt liksom när det känns också som att man liksom verkligen så här, okej, men vad var det vi gillade med den här typen av spel som vi kanske kände saknas, och sen så gör man det. Och sen så har man inte ens nämnt liksom musiken som är, alltså det är liksom ett av de mest galna soundtrack jag någonsin har hört. Det är liksom olika typer av genrer, och det är liksom så här, man bara gett allt. Och det gör ju också att när man liksom, något som hjälper då den linjära delen i spelet, det är också det att varje nytt område känns inte likt det förra området, och musiken är helt olika, så att det gör alltid det spännande att gå runt där. Så att nej, det är otroligt imponerad av det här spelet. Så det ska bli jättekul att se vad det här teamet gör framöver.
Så det är ju väldigt mångsidigt tonsatt, men det funkar.
Ja, ja, ja. Absolut. Det är liksom, och just det liksom att man, för att när man startar spelet liksom och hör de här första melodierna, tänker man, ah men det är liksom, man sätter tonen, man tänker, ah men det är det här det är. Och sen när man börjar komma till de olika miljöerna, man bara, oh shit, alltså det här låter typ som No Man's Sky, liksom. Det är liksom mer åt det elektroniska hållet. Och sen så är det, och sen så, musiken också påverkar väldigt mycket i berättelsen och sånt, så att det finns ett område i spelet där man liksom nästan bygger upp en hel symfoni kring liksom den delen av spelet. Så att du kommer in och det börjar liksom med få instrument och kanske någon liksom nästan som a cappella-sång liksom, och sen så bygger det bara på ju längre in man kommer tills det blir liksom en hel typ kör med en orkester. Så att nej, det är otroligt häftigt.
Ja, och det här spelet är ju ett av de spelen som jag inte tog mig an tillräckligt lång tid, och det är väldigt synd för att jag hade jättegärna velat uppleva det, i synnerhet i och med att så många verkligen älskade det. Och jag har spelat, vad jag minns, en och en halv timme. Men vid årsskiftet här så var det ett av de spel som jag mer eller mindre drog med armen över skrivbordet för och hivade ner i skämshögskartongen. Det är väldigt synd, men förhoppningsvis så kommer jag liksom kunna ta mig an det i lugnare tider, som om det kommer komma sådana. Men man kan ju drömma i alla fall om en tid där man har mer möjlighet att ta sig an gamla spel.
Ja, man är pensionär och inte jobbar längre och är ekonomiskt oberoende och man kan spela hela tiden.
Verkligen.
Jag ska bli tjock och spela tv-spel.
Alltså, vi kan ju också varva tv-spelandet med att träna en gång om dagen.
Blasphemy.
Säger du som precis har kört ett tungt benpass.
Exakt.
Och dessutom har nynnat på en spellåt medan du gjorde det.
Jajamän. Mugenics, väldigt bra spel. Det borde man spela.
Det är nästan som att vi börjar prata om nästa års Shame of the Year.
Ja, jag ska vara väldigt förvånad över om Mugenics inte hamnar i alla fall på en topp 10-lista.
Ja, men verkligen. Jag håller med dig redan nu.
Tasty legs and crispy thighs. Eller vad säger du?
Det var exakt så jag kände när jag stod och gjorde tunga knäböj tidigare.
Mm.
Verkligen. Men du har nämnt det här spelet. Min position nummer 3 är Ball X Pit. Och jag är också en sån som vägrar att undvika X-et, helt enkelt.
Jag förstår inte var det X-et kommer ifrån. För att hade spelet bara hetat Ball Pit... Det funkar ju.
Ja, absolut.
Alltså ballpit, men undrar det så här att men vi kan ha en snygg logo med det här X-et. Man måste, eller ska man säga ball times pit?
Jo, men det här krysset är ju någonting som även finns med i olika delar av spelet. När de har satt olika namn på banorna och sånt också.
Ja, man kan också säga ball cross pit.
Jag vet inte om det ligger lika bra i mun alltså.
Nej, men jag tror att det är typ, när banorna har det krysset i mitten så är det nu typ grassland cross bla bla. Vad det nu är.
Ja.
Jag kunde bara Grassland, så kommer jag inte ihåg vad banan hette sen efter det.
Det där ökentemat hade jag på hjärnan så länge. Det är ju Amos Roddy som också har gjort musiken till ett annat spel som vi har på våra listor. Men angående Ball X Pit. Ibland så vill man ju liksom bara spela ett knasigt spel med massvis med bollar som far omkring i total galenskap. Och i Ball X Pit, som utvecklades av Kenny Sun and Friends, så bryr jag liksom inte mig riktigt om bakgrundsberättelsen om Balbilons fall. Vilket kanske känns lite svagt av mig som faktiskt själv studerar till spelförfattare. Utan det jag främst snör in på är den beroendeframkallande spelloopen. Den besitter liksom en schysst balans mellan att försöka mästra de här bollskjuta banorna och samhällsbyggande med resurshantering. Och det ena behöver verkligen det andra, och de hänger ihop på ett väldigt finurligt sätt, tycker jag. Och jag vet att många inte riktigt har uppskattat den aspekten, men jag tyckte väldigt mycket om det. Och jag spelade det här som mest under veckan när jag skrev en forskningsrapport i världsbyggande och uppsatsskrivning i filmhistoria parallellt. Så det var verkligen det perfekta spelet att bara plocka upp i korta sessioner för att rensa hjärnan totalt. Det är ett otroligt roligt spel, verkligen.
Men det har lite samma egenskap som typ Vampire Survivors. Det spelar sig halvt om halvt sig själv, men man kan vara tillräckligt aktiv för att inte känna att man är helt uttråkad.
Det är ju ett spel i ass-game-genren.
Mm. Så att det, och där tror jag också något som liksom ligger väldigt mycket i styrkan i Ball X Pit är det att de olika karaktärerna gör att spelet förändrar sig så markant. Det är liksom, för då tänker man liksom på de olika karaktärerna till exempel i Vampire Survivors, så det är inte så stor skillnad egentligen vad man gör det som. Visst, det är lite olika förmågor och sånt. Och såklart det påverkar ju en del, men i Ball X Pit så är det verkligen jättestor skillnad liksom. Och speciellt också då hur man kan kombinera de olika karaktärerna med varandra och deras förmågor, och sen när man kombinerar de olika bollarna för att skapa nya bollar. Alltså jag skapade ju praktiskt taget en karaktär som hade typ som en kulspruta till slut, alltså jag bara sköt ut de där jäkla bollarna. Och det är ju en ganska rolig kombo som inte funkar helt och hållet på alla banor heller, så det liksom, då blir det lite problem, men bara det att man kan göra sådana här olika grejer är jättekul. Och sen så finns det, alltså det finns karaktär som spelar hela spelet av sig själv. Finns karaktär som väljer alla förmågor av sig själv. Och sen finns det en karaktär också som gör att spelet blir turordningsbaserat istället. För att det är liksom realtid. Så att det var också så här, man bara wow, det här är skitkul att man liksom bara gör sådana olika idéer. Så att det är otroligt bra idé.
Ja, men verkligen, det känns som att de har hängett sig totalt till den här idén. Den känns liksom inte som någonting man har halvrövat, eller vad man ska säga.
Jag vet inte vad originalet heter heller som liksom idén baseras på. För att första gången jag spelar den här typen av
Punball
spel...
Punball har jag för mig att det är inspirerat av. Som är något slags mobilspel.
Nej, det är ett arkadspel som är ännu äldre, typ Defender eller någonting sånt.
Alltså jag bara citerar vad jag läste tidigare.
Ja, jag vet, men alltså det är liksom det här med att man
eller skjuter, parafraserar kanske.
Men det här med att man skjuter en boll upp på block som försvinner. Det är ett jättegammalt spel. Första gången jag spelade den här typen av spel som liknar det här, man kunde ladda ner spel på Arlas hemsida på slutet av 90-talet.
Det ska vara du till att göra
det. Ja, jag älskade Arlas hemsida med datorspel. Alltså jävla vad kul det var.
Du spelade Berg i sådana här flingpaketspel också.
Mm, alltså typ bara typ labyrinten på baksidan eller vad då? Nej, eller fick man typ PC-spel i flingpaketen?
Jag för mig att man fick det typ i Frostis och sånt.
Ja, nej, sånt då. Var det någonting sånt i flingpaketen då min mamma ville inte köpa sådana paket. Jag kommer ihåg när jag försökte tigga mig till en Superplay för en DVD-skiva i den. Vi hade ingen DVD vid det tillfället. Och det var inte skivan jag ville ha, det var ju tidningen. Så man fick lirka lite där. Men det var på Arlas hemsida där man spelade, där det fanns, då var det ju liksom de blocken som skjutas bort. Det var ju mjölkpaket såklart. Och det gick från gul mjölk till röd mjölk liksom. Och röd mjölk var ju lättast att få bort av någon anledning. Och gul mjölk var svårast liksom, så det krävde fler träffar. Och så körde man runt med en liten mjölkbil där längst ner. Och så ju mer poäng man fick så fick man fler bollar och sånt. Det var skitroligt.
Alltså jag vet precis vilket sorts spel det är du pratar om. Där man typ bara med en liten rektangel åker fram och tillbaka och studsar en boll. Ja, fler rektanglar i mångt och mycket.
Jag spelar ju ett spel som heter Cassette Boy tidigare år. Där det fanns ett minispel i spelet där man gjorde just det. Och det fanns två olika minispel. Och båda var medvetet dåligt gjorda för att man skulle försöka slå liksom deras highscore. Och det fanns en karaktär i spelet. Så han var typ, va? Slog du rekordet på det där? Och det är skitkast i spelet. Man bara, ja, det var det. Men jag gjorde det ändå.
Alltså det är ju typ en genre som kallas Brick Breakers.
Det kanske är Brick Breakers som är det första spelet då också.
Ja, det är inte helt omöjligt. Alltså jag har för dålig koll på det här.
Nej, men i alla fall. Första gången jag spelade var i alla fall på Arlas hemsida. På slutet av 90-talet. Typ 98 eller någonting sånt. Jätteroligt var det. De hade flera olika spel. Jag kommer inte ihåg exakt vad mer det var. Men minns du också...
Kanske Kenny Sun och hans vänner också gjorde.
Kanske. Men minns du när Arla släppte de här typ banan, choklad och jordgubbsmjölk?
Ja, men det minns jag.
Ja, och de hade ju såna här... Då hade de ju också maskotkor. Som också var de olika färgerna. Och de hade också en egen hemsida. Det var inte där jag hittade den här mjölk Brick Breaker-spelet. Det var en annan sida. Men då försökte de lite fler spel med de här maskotarna då. Jag undrar vart de försvann då, för det var jävligt god mjölk alltså, på dem, måste jag ändå säga.
Jag vill bara påpeka att vi inte är sponsrade av Arla.
Nej, det är vi inte. Det är liksom ingen så här konstig produktplacering av Arlas gamla spel. Liksom.
Lite som i Gilmore Girls, när det är så uppenbart att de produktplacerar någonting i 5 minuter.
Ja, men så är det ju. Alltså, vi håller på att titta på amerikanska The Office nu och det är jättemycket produktplacering där hela tiden.
Fast det är inte lika extremt.
Ja, alltså när man pratar om specifikt Prius, då är det verkligen så här, man bara, det är ingen pratar så. Det är inte som att säga att, min Prius.
Nej, det kanske är sant.
Så kanske man gör det ju så, men det är samma sak typ i Paranormal Activity 4, tror jag var. Då blir...
Väldigt konstigt specifikt.
Ja, men det är bara för att dottern som liksom man följer mestadels av filmen, hon blir nästan påkörd av en bil i mörkret. Och det hon säger är inte typ så här bara fuck you eller någonting, utan hon bara fucking Prius. Och man bara, jo, du såg säkert vad det var för märke i den där jävla bilen i mörkret när du höll på att bli påkörd. Det var liksom då...
Men jag såg inte registreringsnumret.
Nej, precis.
Position nummer 2, Jimmy.
Där har jag Hollow Knight Silksong. Jag älskar Hollow Knight. Alltså verkligen liksom så här typ att wow, det är liksom mitt favorit Metroidvania någonsin. Jag tycker det är så himla häftigt liksom hur de har byggt upp världen och hur liksom man så här att... Alltså jag kunde typ vara 50 timmar in och hitta helt plötsligt ett nytt område. Och det var så här bara, jag har sprungit förbi den här korridoren så många gånger, varför jag inte hittade det här tidigare? Och så liksom öppnade sig typ en helt ny värld. Och så då är det såklart jättemycket förväntningar på en uppföljare till det. Och Hollow Knight Silksong är ju liksom mer Hollow Knight, men det är ändå tillräckligt annorlunda för att känna sig lite som en egen grej. Liksom Hornet är mycket mer, hon är liksom... mycket smidigare än The Knight var. Hon har liksom helt annat attackmönster. Det gör också att spelet är mycket svårare och fienderna är svårare, för att det som utvecklarna själva sa, Team Cherry då, de var ju så här att, ja men i Hollow Knight så behövde du liksom lära dig att du liksom behövde bli bättre med The Knight, och i Silksong så måste du liksom hamna på Hornets nivå för att liksom klara dig. Och det är liksom bara så här, oh, gud. Så att man har ju suttit väldigt mycket liksom och svurit och dött och varit arg, för att det är liksom, det är verkligen så att när man tänker att nu borde det inte kunna bli värre, så blir det värre.
Definitivt. Alltså om vi säger att Bollocks Pit är ett ass-game, så är Hollow Knight Silksong ett rövspel.
Mm. Och det är ju, alltså det är så, och jag var ju länge så här kluven till liksom, för att jag tyckte liksom lite, i början var jag så här att ah, men det är lite för svårt tonat, alltså det är liksom, det är nästan för knepigt. Det blir liksom frustrerande på fel sätt många gånger, och sen så släpper det lite när man blir bättre, och jag satt och spelade väldigt mycket när det kom såklart, men sen var det en massa andra recensioner som måste skrivas, så att det liksom lades lite på vänt, och sen så under julen så spelade jag, liksom fortsatte jag då, och liksom klarade ut det, och sen hoppade in mot akt 3 och liksom började göra liksom alla de här, jag är inte helt klar än, men i alla fall fått ett slut. Och då är det liksom så att det är så jäkla bra gjort, så du har liksom hela den här stora kartan som bara det är ett Metroidvania i sig, och sen så när du kommer in i akt 2 så kommer du nästan till en liksom en ny karta i kartan som också känns som ett litet Metroidvania i sig det också, så att det är liksom helt, det är så otroligt imponerande vad de har fått in i det här spelet, och hur liksom de olika bossarna verkligen är så olika. Och det är väldigt kul liksom att slåss och liksom hitta nya saker och sen bara bli bättre. Och sen när man liksom sitter där och svurit x antal timmar på en och samma boss och tycker att den är så jäkla orättvis, så till slut så bara klickar det. Jag tror det är så folk typ känner när de spelar Dark Souls-spel eller Souls-spel överlag. Liksom det är så att ah, men man stångar huvudet lite och sen så klickar det och sen så går det bra. Och då tycker jag att det är lättare liksom på 2D-planen då att liksom kunna typ, för jag är ganska dålig på att liksom förutsäga vad fienden ska göra. Och det är lättare i 2D-spel, men det blir så att till slut så får man in den där rytmen också, att det är så här jag ska göra. Så typ sista bossen, när man klarade den första gången, så var det liksom så att ja, men det var ju svårt. Och sen när man skulle in i akt 3 började jag
nu ta... lät du sarkastisk.
Ja, men det var svårt. Det var svårt.
Och sen när man... Det var ju svårt.
Det, men det var jättesvårt liksom. Man började lära sig, man bara och så då visste jag ju redan då att jag kommer inte komma till akt 3, för att jag har inte gjort allting för akt 2 som jag behöver göra. Och sen så gjorde jag klart allt det, och sen ska jag in i akt 3 och då ska jag möta sista bossen igen, och då man sa det var ju inte svåraste bossen, men det var ändå så här knepigt. Men då tog det kanske bara 2 försök innan jag liksom lyckades ta bossen igen då, och det var ju liksom nej, men det är också liksom så här himla mästerligt spel, alltså också där karaktärer man träffar, och det är liksom att man inte heller, det är inte ett dialogtungt spel heller. Det är inte som att alla karaktärer bara chattrar på i en evighet. Det är liksom inte någon från Nintendo som har gjort spelet, utan det är liksom väldigt sparsmakat, men ändå, ja, nej, men det är superbra spel verkligen. Det är häftigt.
Får ursäkta att jag sitter och fnissar här i bakgrunden. Jag råkade slå mig själv i munnen med glaset. Så där är vad jag står ungefär. Nej, men alltså, jag har ju spelat 25-30 timmar av Hollow Knight Silksong. Och jag tror att det är ett sånt spel som jag aldrig kommer att klara av. Jag tycker att det är på många sätt väldigt roligt, och det är fascinerande dessutom. Men det är helt enkelt för svårt för mig. Vi har ju som sagt ett spelprojekt just nu, och vårt spel inspireras av Hollow Knights Colosseum of Fools. Men när jag har speltestat det så har jag ändå känt att det är ändå lite mer överkomligt på något sätt. Däremot så hade jag inriktningspresentation idag, och då när jag presenterade spelet så sa jag bland annat att det här är ett spel med väldigt hög svårighetsgrad. Och då satt min lärare med armarna i kors och bara nickade och liksom så sammanbiten ut, för hon är inte så jätteförtjust i svåra spel. Och slet sitt hår under det senaste speltestet när hon testade det. Bara en liten avstickare, men så Hollow Knight och Hollow Knight Silksong är sådana spel som jag verkligen hade velat klara. Jag ska testa att ge mig på första Hollow Knight igen. Och se om det kanske blir lite lättare. Och då kanske återvända till Silksong sen, helt enkelt.
Jag funderar också på att återvända. Jag har inte gjort allt i Hollow Knight. Jag har ju klarat det flera gånger, men jag har inte liksom gjort de svåra grejerna. Så bara, nu när jag spelat Silksong och det är så jävla svårt, hade jag haft lättare för Hollow Knight då kanske?
Alltså det känns som att jag har för få fingrar. Det är någonting. Det känns som att jag har för få fingrar för att göra alla manövrar på något sätt.
Ja, jag har jävligt ont i tummen efter att jag spelat massa Hollow Knight. Det kan jag ju säga det.
Jag har mest ont i hjärtat för att det är så dålig. Jag har också en uppföljare här. Position nummer två för mig är nämligen Citizen Sleeper 2, Starward Vector.
Det är också svårt.
Ja, fast du gjorde ju det svårare för dig än vad du egentligen hade behövt.
Ja, men så kan man ju säga om nästan.
Och sen så lyssnade du inte heller på din älskade fru när hon gav dig tips.
Men jag ville ju faktiskt köra på den normala svårighetsgraden. Det var ju det är så spelet var tänkt att spelas, så tänkte jag att det vill jag spela på.
Tänkt att spelas och tänkt att spelas. Jag tänker man får spela det hur man vill utifrån de parametrar som spelet erbjuder.
Ja, det är klart man får. Men jag vill ju helst spela på normala svårighetsgraden, för att det är så man tänker att det här är liksom baslinjen för hur spelet är tänkt att liksom, det är där man har liksom, det är där man har balanserat spelet. Man har balanserat det kring normalt.
Mm. Jag märkte ganska så fort att det blev ganska så snabbt klurigt att ta sig vidare. Så jag började om från början, så som jag ibland gör. Det här var ett spel som jag recenserade. Det var väldigt tidigt på året och jag för mig att jag hade det typ 2 veckor innan det skulle lanseras. Så jag fick ju testa mig fram en del och jag hade ju dessutom då ingen guide att vända mig till. Så som man ofta har när ett spel är släppt. Så jag fick ju helt enkelt testa mig fram, börja om från början, sänka svårighetsgraden. Och det gjorde ju att min resa blev lite mer hanterbar, helt enkelt. För att nu kan det hända väldigt mycket mer med de här tärningarna som man har i spelet. För det är ju ett digitalt spel som i sin spelmekanik är väldigt likt ett brädspel, skulle man kunna säga. Men första spelet har ju verkligen växt för mig genom åren. Och jag kan ju utan att tveka säga att det är ett av mina absoluta favoritspel någonsin. I synnerhet när det gäller narrativt drivna upplevelser så är det ju jättehögt upp i toppen. Och det här spelet når liksom inte riktigt upp till föregångaren. Och det är dessutom större, vilket inte nödvändigtvis är bättre såklart. Men det är fortfarande ett fenomenalt spel och så enormt välskrivet. Och att tänka på att det här är skapat av en person som har några få personer kring sig. Som till exempel assisterar med det grafiska och det musikaliska och liknande. Det är nästan svårt att ta in.
Ja, det är ju alltid en... Alltså också att man lyckas göra en sån liksom berättelsedrivet spel där det är väldigt mycket text att läsa och det känns inte jobbigt att sitta... Jag tycker inte om att läsa på skärm, liksom överlag. Jag tycker att det är jobbigt. Och liksom att man har den mängden texten och det känns ändå liksom inte som att man ödslar tid på att läsa.
Nej, men verkligen. Texten portioneras ju ut väldigt rimligt hela tiden, vilket gör att när man måste läsa så blir det att det känns överkomligt, det är lättare att känna sig engagerad och då är det också lättare att göra mer upplysta beslut när det faktiskt kommer val i spelet.
Mm. Och sen är det väldigt bra skrivet.
Det är fantastiskt.
Det är väldigt liksom... Det
här är ju vad jag vill arbeta med.
Ja, ska jag sitta sen slipper 3.
Jag får väl höra av mig till Jump Over the Age, helt enkelt. Men det är verkligen ett fantastiskt spel på alla sätt och vis. Och jag hoppas att vi får se mer av den här utvecklaren. Jag har ju skaffat ett annat spel som jag inte har påbörjat än. Men jag har för mig att jag har det på Switch. Så jag får se om jag tycker om det. Jag har för mig att det även är Amos Roddy som har gjort musiken till det spelet också. In Other Waters tror jag att det heter.
Okej, inte hört talas
om. Men om man inte har spelat något av Citizen Sleeper-spelen, vad pysslar man med? Gör det bums, bara.
Ja, gud, ja, du börjar verkligen spela.
Framförallt så får man väldigt mycket upplevelse och känsla för en väldigt överkomlig slant, får man ändå säga. Och jag tycker faktiskt att spelloopen är otroligt tillfredsställande. Jag vet att många tycker ju att det kanske är berättelsen som är det som hela tiden är tilldragande. Men jag tycker det är genuint kul att spela också.
Mm.
Då Jimmy, då är vi framme vid position nummer 1. Och vi har ju tidigare avslöjat vilket spel vi tyckte var bäst år 2025 i vårt traditionsenliga årets spelavsnitt i Spelsnack. Och där hade vi ju samma. Men kan inte du ytterligare en gång berätta vilket spel vi tyckte var bäst och lite kort varför? Eller långt, du får säga långt också.
Det är Blueprints.
Ja.
Och Blueprints är ju liksom att Jag har märkt att ofta när jag liksom väljer det spelet jag tycker har varit bäst om åren så är det ofta liksom, det kommer någon så här unik idé som man inte riktigt har sett tidigare. Och Blueprints är ju mycket, alltså det är en, det är ett, det är en roguelike där du egentligen bygger ett hus kan man väl nästan säga, typ. Vilket låter väldigt flummigt. Samtidigt som det är liksom att man, man ska också kunna säga att det är lite av att, liksom ett kortspel. Så att målet med Blueprints är att du ska ta dig till rum 46. Så att du är liksom en arvtagare i det här huset och för att få liksom ärva huset så måste du hitta rum 46. Och du har liksom egentligen hur många dagar som helst på dig att kunna hitta det. Men det är bara att du har x antal steg om dagen du kan ta liksom. Vilket gör det svårare såklart. Och sen under spelets gång så slås upp nya funktioner som gör att du kan få fler steg och sådana grejer. Och du liksom går ett, när du byter rum så går du liksom tar ett nytt steg. Och varje gång du öppnar en dörr då drar du tre rum och så får du välja ut ett rum där då. Och du kan ju liksom dra rum som har återvändsgränder, du kan dra korridorer som bara har en utgång, du kan dra liksom trevägskorsningar och vissa rum har olika funktioner och sånt. Så att det gäller ju liksom att du, ja, du samlar egentligen på dig information för att ta reda på hur du ska ta dig till rum 46 helt enkelt. Och jag kommer ihåg när det spelet kom ut och folk var helt lyriska över och sa att det är så himla bra och jag började spela på det, jag absolut avskydde det. Jag förstår inte grejen. Jag tycker verkligen inte om det. Jag blir bara frustrerad. Och det var bara för att jag liksom... Och det tror jag är en grej med spelet just att, liksom att du ser vart rum 46 är när du börjar spela. Liksom, det är liksom en antechamber som du vet att där måste du ta dig in. Vilket gör att helt enkelt att du har liksom målet i siktet. Och det gör att man lätt fokuserar på att jag ska bara ta mig så långt i huset som möjligt. Och det är egentligen fel för att... Och då tänker man sig liksom spelet som vi tyckte var bäst året innan, det var ju Lorelei and the Laser Eyes. Som var ett väldigt mycket sätt, hur hade ett Resident Evil sett ut om vi tog bort zombiesen och bara hade pussel? Och då är det så att varje rum i liksom det huset kändes som ett pussel. Och det var lite det, den inställningen jag hade när jag gick in i Blueprints, att okej, men här är ett rum och ett rum har ett pussel att lösa. Det är väldigt få rum i Blueprints som har ett pussel att lösa. Och det gjorde ju också det mer frustrerande i början för att man drog bara rum på rum på rum och så bara, vad fan ska jag göra? Liksom, jag fattar ingenting. Och sen någon gång så började det liksom klicka att du kan inte bara se rummen som isolerade händelser utan du liksom måste se på helheten och det gör att du kan hitta ledtrådar till spelet i massa olika rum som du behöver liksom koppla ihop för att kunna lösa ett kassaskåp eller vad som helst i något annat rum. Och då blir det liksom mer en jakt på information. Så det var så att då börjar man dra rum som man aldrig sett förut bara för att få se någonting nytt. Så att man liksom, okej, det här finns och de här möjligheterna finns. Och sen så liksom då klickar det. Och sen så visar sig att när man väl öppnar rum 46 så är det ju att det är ju då har du typ klarat tutorialen. Det finns ju hur mycket spel som helst. Så jag har ju spelat typ Blueprints i nästan 100 timmar liksom. Och bara så här, och jag är inte klar med det egentligen heller, jag har inte sett liksom allting och det, jag tror det finns några pussel fortfarande som inte är lösta av communityn ens, men det blev liksom en helt magisk upplevelse och man liksom satt och bara så här att jag kan inte vänta tills jag kan spela mer Blueprints och så sitter man där liksom en hel kväll och bara så här, drar rum på rum på rum och så bara fan, det gick inte den här gången. Sen så finns det frustrerande det såklart, det är ju som han som har utvecklat spelet då, han sa ju det liksom att han ville liksom ta med in fler mekaniker från brädspel snarare än bara liksom slumpen som många andra liksom spel har. Det man har typ så här lootboxes och sånt, det kommer egentligen från de här kortpaketen som man kan köpa, typ Pokémon-kort till exempel. Och han vill liksom säga att när du spelar liksom brädspel så är det inte alltid säkert att du vinner. Det liksom, du har, det finns alltid en möjlighet att du liksom, där det går inte längre, det är kört liksom. Och det var lite den filosofin han gick vidare på, att ibland så klaffar det inte rätt och då är det liksom så. Och det är ju en frustrerande upplevelse, som att när man väl liksom har löst mycket av spelets problem och man behöver ha mer specifika händelser att hända för att komma vidare, då blir det frustrerande. Så att när jag bestämde sig för att nu ska jag öppna rum 46 för att jag liksom, jag har alla bitar där på plats för mig att kunna göra det, men då måste jag också dra rummen. Jag måste liksom kunna dra det också. Och det var liksom, jag satt säkert i typ 6-7 timmar och fick liksom inte till det. Och det är jättefrustrerande. Men det är en del av spelet. Jag tycker att det är ett fantastiskt spel ändå. För att det är liksom, det är så unikt.
Verkligen. Alltså det är ju rätt otroligt ändå att man kan vara så fientligt inställd till ett spel och sedan verkligen komma och älska det fullkomligt. Det var ju den upplevelsen du hade jag var ju lite tvärtom. Det här var ju också ett sånt spel som jag fick innan lansering och tyckte väldigt mycket om. Även om det tog lite tid att liksom verkligen förstå vad det här spelet vill mig egentligen. Men när det väl klickade, alltså då fanns det ingen återvändo. För det är också ett sånt spel som lätt blir väldigt beroendeframkallande i sin spelloop. Att man liksom bara vill försöka en gång till och en gång till för att se nya saker, koppla samman den här stora herrgården, nysta i dess mysterium och liknande. Det är verkligen en helt magisk upplevelse och så unik verkligen i det här upplägget. Precis som jag sa tidigare, alltså man förundras ju över när folk kommer på såna här saker. Det här är ett spel som har varit jättelänge i utveckling och att det äntligen får se dagens ljus, det blir man bara så glad i själen av. Det är sånt otroligt hantverk.
Ja, verkligen.
Men vi ska ju faktiskt hålla oss lite granna till föregående formula. För vi kommer ju inte släppa vilket årets skämshögspel är, till exempel. Vad har du där, Jimmy?
Ja, Donkey Kong Country.
Ja.
För det har jag aldrig spelat innan förut, så vi drog egentligen igenom Donkey Kong Country 1, 2 och 3. Så att alla de skulle passa in på min skämshögslista. Men jag hade aldrig spelat dem ens innan vi drog igenom dem. Och det var ju för att vi hade spelat Donkey Kong Bonanza. Då kände vi att ja, men nu är vi lite Donkey Kong-feeling. Så vi drog igenom alla spelen på...
Då ville vi spela ett bättre spel.
Ja, så jag gillar ju Donkey Kong Bonanza, så är det ju. Men,
det är bara jag som inte tycker att det är så himla roligt som många andra tyckte.
Men det är väldigt charmigt, Donkey Kong Country, liksom, hur det ser ut, hur det låter. Det är väldigt liksom annorlunda mot man tänker vad Donkey Kong liksom är. Och egentligen hur Nintendo också visar upp Donkey Kong i Bonanza, så är det ju liksom hur musiken klaffar ihop med spelet i Donkey Kong Country är väldigt så här annorlunda mot man tänker hur det skulle kunna vara. Och jag tror det ändrades väl någon gång med typ Donkey Kong 64 skulle jag tro. Liksom med den här liksom trummorna och DK Rap och alla grejer. Men soundtracket i Donkey Kong Country är liksom väldigt så här ambient och lugnt och så. Men det var kul att spela igenom. Det är liksom, för att vara spel som är så gamla så är de ändå liksom imponerande.
Verkligen. Jag älskar Donkey Kong Country. Och då har inte jag spelat det på SNES, utan jag har ju spelat portningen till Game Boy.
Så helt sjukt.
Jag vet inte om det är så sjukt.
Ja, men det är rätt så sjukt att liksom man portar det spelet till Game Boy.
Ja, kanske det. Men det var liksom en fantastisk barndomsupplevelse för mig. Jag vet inte hur många gånger jag har spelat det, i ärlighetens namn. Men jag är väldigt glad att vi spelade det tillsammans. Och vi hade ju väldigt kul med det, dessutom.
Ja, det var det. Svårt som tusan.
Det var en upplevelse att ta sig an tvåan och trean också, som inte jag hade spelat. Men det var ju ännu svårare. Men det är ju bara för att många av de där banorna i första spelet sitter ju typ kvar i muskelminnet.
Mm.
Men jag har ju också ett skämspel. Precis som jag sa tidigare så blev ju 2025 ett sådant där år för mig där jag helt enkelt tappade kontrollen på ett sätt jag inte gillar. För att det känns som att jag inte riktigt hade någon struktur i tillvaron, vilket också gjorde det svårare att färdigställa projekt. Och då menar jag liksom på ett spelmässigt plan. Så jag började på väldigt många olika projekt och sedan avslutade de inte. Och det var ju främst nya spel. Skämshögspelen fick liksom spela lite andra fiol under 2025. Men det året började ju starkt för att jag tog mig an ett spel som har legat, jag vet inte hur länge, i skämshögen. Men det är ett av de tidigaste spelen som jag faktiskt laddar. Och det är Thomas Was Alone.
Mm.
Och det är ju en otroligt charmig pusselplattformare som utmanade hjärnan på ett så här härligt och ganska så lagom sätt. Det var liksom en väldigt fin balans i hur ska jag klara av det här? Hur ska jag lista ut vad jag ska göra på de här banorna? Och att faktiskt kunna utföra det. Jag tyckte om det väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket humor i den spelupplevelsen också.
Mm, ja, men det är det. Jag vet att det är Tom... jag vet inte vad han heter. Heter han ens Tom? Nej, det är den. Mike Bithell. Heter han. Jag vet inte var jag fick Tom ifrån. Men han sa ju det att när han gjorde Thomas Was Alone så var det mycket så att kan man liksom berätta en någorlunda gripande berättelse liksom med bara några block. Liksom. Och det tycker jag att man gör. Nu är det ju säkert 10-15 år sedan jag spelat Thomas Was Alone. Så att... Jag minns inte allt, men det är en speciell upplevelse.
Ja, men verkligen. Och det är ju sånt här indiespel som många pratade om när det begav sig också.
Ja, det kom ju verkligen under den här eran när många av de här stora indiespelen släpptes.
Verkligen. Så nu är jag jätteglad att jag faktiskt har bockat av det från min skämshögslista. Men vi är faktiskt klara med spel för 2025 och tänker därför hoppa rakt in i filmkategorin.
Oj, oj, oj.
Du är så söt med ditt lilla skrivblock här.
Jag vet, jag var också så himla dålig på att skriva i mitt block, för jag har typ gjort fyra olika sidor med min topplista på film, för att jag skrev fel hela tiden.
Hur lyckades du med det?
Jag vet inte, du vet, jag först radade upp alla filmer och så här, men här vill jag ha topp 10, sen började jag upp och sen så bara, nej nu blir det fel, så ändrade jag lite plats på dem, och sen tänkte jag, men nu ska jag skriva dem på en ny sida så jag slipper massa kladd. Och så skrev jag på en ny sida och så gjorde jag fel ändå, och så bara, nej men nu får jag börja om, så tog jag en ny sida och skrev lite till, och sen så bara, nu blir det fel igen. Så att många försök tog det. Det blev rätt till slut.
Är det starkt jobbat?
Ja.
Hade du ingen blyertspenna?
Nej, bläck.
Åh. Ja, om du vet någon som har så här lite lätt perfektionistisk oro. Alltså där är det inte bra med bläckpenna i första taget.
Nej, men jag kan ju också tycka om när det, typ, man skriver med bläck och så blir det fel, så gör man streck och så blir man pilar och så blir det liksom nästan som ett collage av kladd. Det tycker jag är kul.
Så det finns en charm i det, men jag är ju lite för, vad ska man säga, alltså, ordningsam låter ju så himla tråkigt, men vänta, jag vill att det ska se så snyggt och prydligt ut, kan man säga.
Men det har sin tid och plats det också, men inte när man gör sånt här.
Nej, det är sant. Jag var med om idag att en av mina klasskamrater hade gjort en så himla snygg storyboard, och jag blev så avundsjuk, för att den var liksom sådär härligt kladdig på ett sätt.
Mm.
Och den såg lite ostrukturerad ut, fast på ett strukturerat sätt, och jag älskade verkligen det.
Mm, organiserat kaos.
Ja, han hade gjort ett otroligt jobb. Jag ville verkligen att deras spel skulle se ut på det sättet.
Jag ville verkligen att deras spel skulle misslyckas. Så att jag kunde,
nej, liksom, absolut inte.
Han har skrivit en snygg storyboard, men allt annat är sämst.
Absolut inte, jag undrar honom
men
allt
hade jag
bra.
Skrivit ett brev till kungen, så hade jag inte gjort så. Det kan jag ju säga.
Alla de gånger du skriver brev till kungen.
Ja, man vet aldrig när det händer.
Din bästa brevkompis.
Ja, precis.
Få ordet kan jag tänka mig.
Mm.
Men vi har ju en topp 10-lista att beta av även här. Hur ser den ut för dig?
Så 10-4 då.
Korrekt.
På 10:e plats har jag Thunderbolts. På 9:e plats har jag The Roses. På 8:e plats har jag Mickey 17. På 7:e plats har jag 28 år senare. På 6:e plats har jag Weapons. På 5:e plats har jag Materialists. På 4:e plats har jag A Real Pain.
Nu sitter vi och lyfter på ögonbrynen här åt varandra.
Du började lyfta på ögonbrynen, jag bara
svarade. Det syns inte i podden.
Nej, men jag bara svarade med ett ögonbrynslyft jag också.
Ja.
Jag vet inte varför dock.
Nej, jag vet inte vad jag pysslar med egentligen.
Nej.
Lika bra att ge upp med en gång. Och min lista ser ut som följer. På position nummer 10, Mickey 17. Position nummer 9, The Fantastic Four, First Steps. Position nummer 8, Companion. Position nummer 7, Thunderbolts. Position nummer 6, Wake Up Dead Man. Position nummer 5, Weapons. Position nummer 4, Materialist. Det var roligt, så när du läste din lista, för du hade Materialist på position nummer 5, va?
Ja.
Då satt jag och kollade på min lista samtidigt. Och då tänkte jag instinktivt, nu läser du ju fel.
Och då började ögonbrynen gå.
Ja. Ja, det var lite därför som jag inte visste riktigt vad jag gjorde med mitt ansikte. Tydligen inte tidigare, i och med att jag slog mig själv med glaset. Så ja, det är svårt att vara jag ibland. Vill du berätta för mig vad du har på position nummer 3?
Där har jag Nosferatu.
Ja, så det har du.
Det har jag.
Det har jag också.
Ja, men kul! Så varför har du den på plats nummer 3?
Jag tyckte att det var en väldigt spännande tolkning av en väldigt klassisk film. Det är en otroligt gammal film och dessutom ganska så märklig, om jag får säga det själv. Jag har ju faktiskt sett den här gamla stumfilmen. Man kan ju verkligen säga att tonen är otroligt annorlunda än 20-talets tolkning av vampyrgreven Orlok. Och det går ju inte att vänta sig riktigt något annat av Robert Eggers, antar jag. För allt han rör vid blir ju några varv märkligare än vad de flesta regissörer sysslar med. Men vet du varför den här filmen egentligen hette Nosferatu?
Nej, jag minns inte.
Det var ju så att Murnau ville filmatisera Bram Stokers Dracula. Men det var för dyrt, för att han var ju tvungen att betala för rättigheterna. Och det kände han att det ville inte han riktigt göra. Så därför gjorde han en annan tolkning istället, med ett annat namn. Och det är så Nosferatu kom till liv.
Men Nosferatu är ingen stumfilm. Den nya.
Nej, det är den faktiskt inte. Och den är faktiskt väldigt välspelad. Trots att den är, precis som jag sa tidigare, ganska konstig. Men den är konstigt på ett sätt som jag verkligen gillar. Jag och Robert Eggers har ju inte alltid riktigt kommit jättebra överens. Jag gillade The Lighthouse till viss del. Men The Northman tyckte jag inte alls vidare mycket om. Det föll mig absolut inte i smaken. Och vi såg ju den på bio och jag bara kände, kan det inte bara ta slut?
Så jag somnade under den bion, så jag kommer inte ihåg så mycket.
Som vanligt då?
Alltså, nej. Jag håller mig faktiskt vaken. Men det var ett tag där jag nästan somnade jämnt på bio. Nu har det inte varit så mycket sånt.
Nej, jag retas faktiskt bara med det. Vi var ju och såg två stycken biofilmer nu i helgen. När vi var uppe i Stockholm.
Jag somnade inte en enda gång.
Nej, du var faktiskt väldigt duktig med det. Vi såg Pylion och vi såg Marty Supreme. För vi var uppe i Stockholm och skulle se Biffy Clyro. Ett av mina favoritband. Så vi passade på att ta lite bio när vi ändå hade lite tid. Men varför tycker du att Nosferatu är bra?
Men just för att den är liksom...
Du har inte sett originalet,
va? Nej, det har jag inte gjort. Så att jag, nej men jag vet inte, jag vet inte riktigt vad liksom jag skulle förvänta mig. Liksom. Jag tyckte att den var så himla snyggt filmad.
Verkligen.
Man satt liksom nästan på helspänn hela tiden, för man ville bara se vad som hände. Liksom. Och det är nästan att den värld som målas upp är också väldigt drömlik, eller mardrömslik kan man nästan säga.
Ja, verkligen.
Och sen så, Bill Skarsgård gör ju ett jättebra jobb som vampyren.
Alltså man känner ju alltså, inte igen honom.
Så otroligt obehaglig. Nej, jag bara tyckte att det är en riktigt, alltså det är inte en film jag känner så här, bara wow, jag skulle vilja se den igen, du vet, men liksom så att det var ändå en upplevelse att se den en gång.
Verkligen, och den var, precis som du säger, fantastiskt stilfull hela vägen igenom. När man kollar på den film som liksom i dagsläget är över 100 år gammal, så känner man ju verkligen att den ser ju mer eller mindre parodisk ut, vilket inte är så konstigt. Man hade ju i relation till dagens teknologi ganska så begränsade resurser, får man väl ändå säga.
Fast samtidigt måste jag ändå säga att de liksom, den typen av trickfilmning som man gjorde liksom tidig film är jätteimponerande.
Ja, verkligen.
Alltså det är verkligen, man säger wow.
Hur gjorde ni det egentligen?
Ja, man kunde verkligen göra så, så att det är liksom superhäftigt. Jag kommer, det finns ju någon så här film som heter typ En dag i Moskva eller någonting sånt, som är någon typ tidigaste filmerna, som bara liksom filmar typ människor. Där finns det ju, där finns ju en sekvens där de liksom filmar ett tåg som kommer mot skärmen och folk sprang ut i bion för att de skulle behöva köra. Men det är liksom rätt så kul liksom att man har den uppfattningen om att det är så pass verkligt att man inte riktigt vet vad man ska ta sig till. Men att vi idag ser ett, liksom en tåg komma mot skärmen, så vet vi liksom att det där är ingen fara. Och det är väl egentligen samma sak med spel. Man tänker liksom, wow, det här spelet är så himla snyggt. Och sen så spolar man fram 10 år och så tittar man tillbaka på det och man bara, usch, det ser jättegammalt ut. Liksom. Men när man såg det första gången, då var det så att spelet kan inte bli snyggare.
Ja, men alltså det är fascinerande vilken resa film egentligen har gjort genom tiderna. Jag har ju det här året sett ganska så gamla filmer, bland annat A Trip to the Moon som är från 1902.
Ja, visst är den nog skjuter en raket i månen, va?
Den är otroligt bizarr på alla sätt och
den
vis.
Den fick jag också se när jag läste medie- och kommunikationsvetenskap.
En av mina favoriter från den kursen var ändå Suspense från 1913. Den var väldigt intressant om man är nyfiken på gamla filmer, helt enkelt. Vad har du på position nummer 2, Jimmy?
Där har jag Sinners.
Ja, så det har du.
Ja, det har du också. Jag skulle nästan gissa på att det var topp 3 exakt likadant.
Jag tycker att det känns som att du kanske har kopierat min lista.
Nej, det har jag inte gjort.
Den gamla skurk.
En till vampyrfilm.
Ja, faktiskt.
Så att, och det här är också en film, så jag tror att den har nog fått bättre kritik än vad den egentligen är förtjänt av. Jag tycker att den kunde ha kortats ner och tajtats till lite. Speciellt liksom när man kommer en bit i filmen och man säger, okej, men nu har vi gjort det här typ 3 gånger redan. Varför är det en grej fortfarande? Eller liksom, varför håller vi på så här? Men den hade otroligt trevligt bildspråk och just det här liksom, man väver in det med musiken och den liksom, den utspelar sig i liksom en ganska lång tid tillbaka, men ändå liksom så känns den så modern på vissa grejer. Så att, nej, det var en väldigt bra film, tycker jag, även om den såklart, det tycker jag i och för sig ganska liksom för många filmer där, att av någon anledning så tycker man om att göra jättelånga filmer hela tiden, helt i onödan.
Ja, men jag nämnde ju Marty Supreme tidigare och det var ju en sån film som jag tyckte var på tok för lång.
Ja, men den var ju helt klart 20 minuter för lång.
Minst.
Den kunde ha varit liksom knappt under 2 timmar, så att nu var den typ 2:20.
Ja, men det är liksom synd att man kanske inte riktigt är så bra på att editera, eller vad man ska säga. Det känns som att många filmer har med helt enkelt för mycket. Och då är det ganska så svårt att bibehålla uppmärksamheten under så lång tid som typ 2,5 timme. Sen vissa filmer, absolut. Det är inte precis som att det inte existerar filmer som kan hålla ens uppmärksamhet och vara genombra i 3 timmar. Men det är ganska sällsynt, får man ändå säga.
Ja.
Men alltså, jag håller med om det du säger. Sinners tycker jag verkligen kändes så otroligt annorlunda och medryckande på ett sätt som inte många andra filmer gör. Så även om den kanske var en lång film, så tyckte jag ändå det kändes som att man fick sån puls av den, att tiden gick mycket fortare på ett sätt. Och Michael B. Jordans prestation som det här tvillingparet som återvände till sin hemstad för att starta upp en juke joint, där folk kunde titta in, ta sig ett glas eller 7 och ta del av livemusik. Verkligen otrolig på alla sätt och vis. Och jag tycker själva den här vampyrdelen blev väldigt spännande, för att jag hade inte så himla mycket koll på den här filmen på förhand, mer än att det var liksom Ryan Coogler som skulle regissera och att Michael B. Jordan skulle vara med och Hailee Steinfeld till exempel. Men det var en sån komponent som gav filmen lite extra spännande krydda som jag inte riktigt hade väntat mig.
Mm.
Och döm om min förvåning när min pappa sa att han ville se den.
Ja, det känns inte riktigt som en din pappa-film.
Nej, men alltså jag hade inte varit förvånad om han skulle gilla den ändå.
Jag kommer aldrig glömma när vi gick och såg en Mikael Persbrandts film vid jul.
Som ja, men var den vis... var ju inte bra.
Nej, det var den inte, men det var liksom, men det är Mikael Persbrandt, sen visst. Det var liksom handlade någonting att de typ när de gick och la sig så hamnade de i någon alternativ verklighet. Det var helt konstigt.
Alltså det var en supermärklig svensk film som jag inte ens kommer ihåg vad den heter.
Nej,
nu.
Den var inte bra alls. Jag ska se om
nej.
Den var supermärklig.
Alltså jag har ju loggat den någonstans.
Det roligaste var ju dock att när Mikael Persbrandt, han var ju i princip otrogen mot sin fru då i den här drömvärlden. och sen så låg de med varandra och då ser man liksom hur Mikael Persbrandt ser ut då i riktiga världen. Han ligger och sover, så ligger han bara skakar i sängen och bara...
Och jämra sig jättehögt.
Ja, det var...
Så jag tänker bara så här, spela in den scenen. Alltså, det finns ju många andra konstigare scener att spela in, men han såg verkligen så himla fånig ut.
Ja,
på
alltså,
alla
det var,
sätt
det
och
var,
vis.
Det var så sjukt. Det var
man
så
bara
sjukt.
Så här, det känns inte riktigt värdigt, nej, faktiskt.
Nej, det gör faktiskt inte det.
Och då är liksom inte Mikael Persbrandt en skådespelare som jag känner liksom alltid har gjort prima roller på något
sätt. Det måste vara den här Till solen går upp.
Ja.
Mm, 4,8 av 10 på IMDb.
Ja, den är fasen sämre än det.
Ja, den finns att hyra på Prime Video om någon skulle bli nyfiken nu när vi pratar om den.
Se den inte, det är inte värt det.
Ja, men det är lite värt det för att se Mikael Persbrandt.
Men, tror du inte att det skulle kunna finnas på YouTube?
Ingen aning. Ja, men vem har satt upp den där filmen på YouTube? Det.
Mikael Persbrandt.
Ja, Mikael Persbrandt fanns nöjd med sin prestation. Nej, men det var verkligen en skum film.
Ja, men verkligen. Nej, men alltså, för att återgå till det jag nämnde. Pappa är ju en sån person som inte riktigt uppskattar när det är overkligt. I film och tv-serier och sådär. Men han var superspänd faktiskt på att se den. Just på grund av att den har liksom fått så... otroliga recensioner.
Min pappa är likadan. Han behöver inte ens vara så overkligt. Man bara, men det är det som är kul. Alltså känner jag liksom så att man kan liksom titta på film och så att du kan se saker som faktiskt inte existerar och får det kännas verkligt.
Ja, men precis. Det jag känner, det är att det är liksom själva hantverket i sig och liksom hur en berättelse framförs, till exempel bildspråket och liknande, som är det viktiga. Sen om det har övernaturliga komponenter, alltså det kan ju bära eller brista beroende på hur det görs naturligtvis, men jag tror ju att det var ju någonting som kanske gjorde den här filmen lite mer unik.
Jag är så blåögd så att jag köper allting. Det är liksom så att om någon presenterar någonting för mig i en film, jag bara, ja, det är så det funkar. Det krävs ganska mycket för att jag ska vara så här, nej, det där köper inte jag. Ofta är det relationsbyggen som jag tror det brister för mig oftast. Liksom, ja, men det är så här bara att jag känner att det där känns inte som att det är förtjänat eller... Det där tycker jag känns som en ologisk handling. Då blir det liksom annat. Men liksom när det kommer typ så här, ja, men i den här filmen då kan man gå på vatten. Man bara, okej.
Men jag kan alltså förstå det. För att jag tror att jag kanske ibland har lite liknande inställning. Jag är inte en sån som nitiskt letar hål i berättelsen och liknande. Utan jag känner ju snarare att om de mänskliga faktorerna inte klaffar eller det som faktiskt ska vara realistiskt känns orealistiskt, då är det ett större problem på något sätt.
Men det var så samma sak, jag uppfattar inte vem Arkham Knight var i Batman Arkham Knight. Utan när det liksom visades mig, jag bara såhär,
men hur?
Jag vet, exakt. Men det var bara för att jag tyckte att Arkham Knight var en sån tråkig skurk så att jag brydde mig liksom
inte. Men du kanske inte heller har läst The Killing Joke?
Nej, det har jag inte gjort. Eller då hade jag inte gjort.
Det förklarar ju faktiskt en del.
Jo, men det är uppenbart. Liksom, när vi spelade om Arkham Knight för några år sedan, då var det ju ganska uppenbart. Men annars skulle det vara.
Jo, men det är klart att det är uppenbart när man redan vet vem det är.
Jo,
då ser man ju liksom alla ledtrådar som hela tiden fanns där. Bara det att man kanske inte upptäckte dem första gången.
Ja, men de var ju övertydliga. Det var dåligt av mig.
Jag tycker det är roligt att du är så kritisk mot dig själv.
Ja.
Ska vi riva av första filmen som jag garanterar är exakt samma där också? För att du har kopierat min lista.
Jag har inte kopierat din lista. Min lista råkar bara vara lite bättre.
Jag har ingen bra respons på det.
Nej, precis, för att det stämmer.
Nej, det gör det
inte. Det gör det ju visst, annars har du haft en respons.
Jag kände bara att det var så syscher inne i mitt huvud.
Ja, precis. De bara, wow, han har ju rätt. Killen kan.
Men kan inte du berätta varför One Battle After Another var den bästa filmen i år?
För att det är en helt galen film.
Ja, det har du rätt i.
Den är liksom, det händer så jäkla mycket i den hela tiden. Och det är liksom, och just det att man tänker sig att, för det är ju en film som handlar om de här revolutionärerna liksom, som det faktiskt står upp mot det fascistiska samhället som har vuxit fram. Och då tänker man liksom, man har ju ofta en bild av också hur människor är som liksom då, men, vad ska man säga, hjältar egentligen. Liksom att det här är en människa som står liksom, han liksom står för någonting som de tror på och då beter man sig på det här sättet för att det är så man gör. Och nu är det liksom, och filmen hoppar lite i tiden så att du liksom fått se liksom hur den här liksom rörelsen började. Till att nu Leonardo DiCaprios karaktär är liksom gammal, har barn och liksom så här typ att hans liksom tid som att vara liksom den här typ rebellen är över, även om han liksom hela tiden lunkar in att jo, men det är fortfarande det som gäller. Och då är det ju också så här att han är ju liksom en osannolik hjälte i det ju liksom, för att det är liksom, han är ju bara en tönt egentligen. Det är liksom bara så att han är ingen längre. Det är liksom och han liksom brinner inte egentligen för rörelsen på det sättet, men fortfarande liksom ideologiskt ja. Och då ska han liksom, den är bara så jäkla galen den filmen. Det händer så jävla mycket hela tiden. Så att jag vet inte, alltså det var verkligen en fröjd att titta på. Det var verkligen kul.
Ja, verkligen. Vilken resa det var ändå.
Ja, och Leonardo DiCaprio är ju väldigt, väldigt bra. Alltså i den typen av roller.
Det är kul ändå att se honom. Jag vill kanske inte säga att han gör någonting annorlunda, men det är ändå lite annorlunda.
Ja, men det är också fascinerande för att den här rollen som han gör här, den är väldigt lik liksom typ, alltså man kan ju se likheter hur han var typ i Wolf of Wall Street eller i Django Unchained, liksom det är liksom den typen av Leonardo DiCaprio, men det blir inte heller så att när jag tittar på filmen så bara, ah, där är Leonardo DiCaprio, utan man köper ju att han är den han är i filmen.
Ja, men verkligen.
Eller Once Upon a Time in Hollywood också.
Ja.
Liksom den typen av karaktär som han är i de här liksom filmerna som jag nyss nämnde, de är ju liksom likartade. Det är liksom, det finns en viss typ av Leonardo som gör dem. Och, men det är inte som att jag känner såhär, ah, men det här har sett förut. Utan det är bara att det känns som ändå en unik karaktär som han spelar. Vilket han gör ju såklart, men det är liksom, jag vet inte, det är mycket, mycket bra.
Men det känns som en sån skådespelare som jag personligen glömmer lite granna i diskursen om vilka liksom de bästa skådespelarna är. Men han är verkligen otrolig. Och ja, även om det liksom inte är så extrema skillnader i hans roller, så känns det ändå som att han är lite av en kameleont ändå.
Han har också bra komisk timing alltså.
Och han får en verkligen att köpa den rollen han spelar. Ja.
För det är inte så när man tittar på Interstellar och säger att Matt Damon dyker upp på en ny planet. För det är liksom så att man kan liksom...
Det är
inte,
det sämsta med den filmen.
Man kan inte bara bortse att det är Matt Damon. Det är liksom... Det är bara, man bara, oj! Va? Fast det, är också, det kan ju faktiskt också bero på att han inte liksom var en posterboy för filmen på förhand. Liksom att det är så att... Hade vi vetat att Matt Damon skulle vara med så kanske man hade lättare att köpa det. Men när han bara dyker upp som gubben i lådan, så blir man bara så här... Jaha, är Matt Damon med?
Ja, men alltså... Han är så malplacerad där. Det är liksom inte okej att göra på det sättet. Jag förstår liksom inte riktigt vad Nolan tänkte när han tog det beslutet. Alltså, jag ska inte vara sån. Jag älskar Interstellar. Jag vet inte riktigt helt varför, men jag fullkomligt älskar den. Jag såg den på bio tillsammans med min kompis Joakim. Och när den scenen kom, för att knyta an lite till Leonardo DiCaprio, så var vi typ som den här memen från Once Upon a Time in Hollywood, när han sitter med en cigg i munnen och pekar på tvn. Det var vi när Matt Damon klev ut från ingenstans liksom på den här öde planeten. Och det kändes så himla konstigt bara.
Men hade inte typ, var det inte också att den här, vad heter den filmen, han är fast på Mars?
The Martian.
Ja, är inte den?
Den kom ju typ året efter.
Ja, men precis. Ja, det var okej, den är senare, men ändå, det blir lite så här. Men ett problem kan ju vara det att man inte visste att han skulle vara med i filmen. Jag tror att han är... Vi kanske hade känt samma sak om... Säg att Leonardo DiCaprio hade varit med i Interstellar och vi inte hade fått veta det på förhand. Och sen dyker Leonardo DiCaprio upp där. Han också var så här, aha, det där är Leonardo DiCaprio. Vad weird.
Det kändes som att han kanske var snäppet för känd för att existera i den rollen.
Ja, men för att, på något sätt. För att typ bara ha en cameo-roll där han liksom är så...
Men han var inte ens med länge.
Nej, nej, men precis. Det var liksom bara, han bara var där.
Det känns som att en skådespelare som kanske är inte anonym nödvändigtvis, men...
Nej, men inte så pass superkänd.
Precis. Ja, det blev fel.
Men sen också, Matt Damon är ofta Matt Damon i alla sina filmer. Alltså jag kan liksom, han är inte en dålig skådis, men jag liksom kan inte säga att, så här, att ah, men från den här Matt Damon-filmen till den här Matt Damon-filmen så är han så himla annorlunda.
Nej, och jag kan inte direkt liksom komma på någon så här på rak arm där han skulle liksom ha varit något annat än Matt Damon.
Han är väldigt bra. Vi ser The Departed med, va? Med Jack Nicholson. Är det The Departed? Eller heter det något annat?
Är inte Leonardo DiCaprio också med i The Departed?
Det kanske han är. För jag vet, Matt Damon spelar den här undercover... Han är ju polis och sen han är egentligen skurk.
Alltså det var för länge sedan jag såg den.
Jo, men är det inte Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio är den här typ... Han är ju polisen som spelar med skurkarna. Visst är det så?
Jajamän, han är med. Även Mark Wahlberg.
Ja, jag vet. Mark Wahlberg är den sämsta grejen med den filmen.
Men då ska vi ändå säga att Matt Damon är inte mycket bättre.
Matt Damon är bra mycket bättre än Mark Wahlberg.
Alltså jag vet inte. Jag har inte mycket till övers för honom. Jag tycker att både han och Mark Wahlberg, det är liksom sådana här skådespelare som är så otroligt neutrala för min del. Det känns som att de har inte så mycket i sitt skådespeleri. Jag retar mig liksom inte på dem så mycket som jag kan göra med andra skådespelare. Nu får du mig att låta som ett svin som går runt och retar mig på människor hela tiden. Men det finns ju till exempel vissa skådespelare som man kan känna att man har svårt att se i filmer och tv-serier för att man tål dem inte på ett eller annat sätt. Eller det är inte nödvändigtvis personen i sig, utan man tål bara inte deras skådespeleri eller rollerna de får.
Ja, som Matthew McConaughey var ju en sån.
Ja, men alltså, kom Dallas Buyers Club innan första säsongen av True Detective?
Nej.
Tvärtom.
Det var True Detective, Dallas Buyers Club, Interstellar tror jag. Men innan True Detective så var det ju Mudd, som var liksom först, hans liksom första roll där han
just
liksom var...
Just det.
Så bara, oj, han är inte den här typ boy-toyn liksom i...
Nej, men precis. Det kändes som att han var en etablerad romcom-kille.
Ja, precis. Som en podd jag lyssnade på när de kallade The McConaissance. För att han liksom... Han, och det sa han ju också med Dallas Buyers Club, liksom, att han sa att han har ju liksom... Alltså... Han har inte fått de rollerna som han liksom kunde göra sådana grejer med. Och sen så fick han chansen och tog den. Och det visar han ju väldigt bra liksom dramaskådis.
Ja.
Han var med Wolf of Wall Street också. Så han hade ju en jävla run där med bra grejer.
Han är jättebra i Interstellar också.
Ja, det är han. Vad har han gjort för filmen senaste? Man har inte sett honom på länge.
Jag försöker dra mig till minnes, men...
Han var så jävla bra där ett tag.
Det finns ju en del sådana skådespelare som har gjort någon form av helomvändning. Bryan Cranston var väl också en sån skådespelare?
Ja, ja, de vill inte ha, alltså, de vill inte ha någon till Breaking Bad, alltså AMC, som producerade Breaking Bad. De sa nej, alltså det är liksom farsan i Malcolm in the Middle. Så att, och, han, och den, alltså, den rollen är ju liksom, alltså säga vad man vill om Breaking Bad, men alltså den rollen som Bryan Cranston gör precis. Är helt otrolig.
Säga vad man vill om Walter White, men han gör ju verkligen den rollen otroligt bra. Och det är ändå kul att se när skådespelare får göra någonting annat och de faktiskt lyckas. Det finns ju vissa skådespelare som man ändå kan känna så här att okej, ni får göra någonting lite annorlunda, men jag köper inte riktigt, för jag ser fortfarande det där lysa igenom lite grann. Men nu känns det som att vi har snöat in jättemycket på någonting som inte är one battle after another.
Men den filmen var jättebra.
Det var den. Och,
otroligt sevärd.
Ja. Men då tänker jag att du ska få berätta för mig vilken din skämsfilm var från 2025.
Så en film jag äntligen fick se förra året, det var En runda till med Mads Mikkelsen. Den har jag velat se jättelänge. Och det har liksom aldrig, jag vet inte, den har inte funnits på någon streamingtjänst, och sen har man glömt bort det, och sen tog vi tag i det bara.
Den var väl med i Oscarsdiskussionen det året?
Jag tror det, och jag tyckte det var så himla kul, bara för att Mads Mikkelsen är ju en sån himla stor skådis. Och liksom, jag tycker alltid det är kul liksom då, eftersom han är dansk, och så går man liksom tillbaka och så gör man liksom en film på hemmaplan. Och han gör ju den rollen så himla bra. Alltså Mads Mikkelsen är en sån himla bra skådis.
Ja, verkligen. Alltså, jag skulle nog säga att jag har mest sett honom i danska filmer.
Nej, det har inte jag gjort. Det här är den första filmen jag ser honom i som han är dansk.
Jag vill bara säga att han är dansk hela tiden.
Men alltså, han spelar liksom på hemmaplan så att säga. Det är ju... Det är lite som att typ, om vi skulle se Alexander Skarsgård i en svensk film nu. Liksom. Sen tror jag att han gör svenska filmer lite då och då, fortfarande. Men han måste ju nästan vara typ den största svenska skådisen just nu, va?
Ja, om det inte är hans pappa.
Ja, precis. Det är någon av dem. Men Skarsgård i alla fall har ju tagit Hollywood med storm.
Men verkligen. Alltså, jag måste bara säga att jag blir så glad för Stellan Skarsgårds skull, som nu har liksom fått en Oscars-nominering.
Mm. Ja, han har varit med länge.
Verkligen.
Jag tror första filmen jag såg honom i liksom en amerikansk roll, det var The Glass House. En riktigt dålig skräckfilm. eller en thrillerfilm där han typ spelade han... Jag kommer inte ihåg, men det var någon ung tjej och hennes bror som skulle typ bo över hos... Han var liksom kompis med deras föräldrar och han skulle typ passa med... Jag vet inte om föräldrarna dött eller något sånt. Och typ, och typ han var väl typ orsaken till att föräldrarna hade dött eller något sånt. Och sen så får de reda på det och liksom ska försöka fly från det jävla The Glass House då. Och han liksom, jag vet inte hur mycket stryk han åker på och bara dör inte. Alltså verkligen var inte det, typ han typ, alltså han i slutet han voltar med någon bil över något jävla stup och den typ exploderar och sen får man ändå någon skriva och kravla upp i det där jävla diket och man bara hur? Och sen så såklart Pirates 2 var han ju också med. Han spelar ju Wills pappa.
Viktigt.
Mm, det är viktigt. En stor serie. Och den Sentimental Valley borde vi ju se.
Ja, men verkligen. Men det är ju en film som kommer få räknas till 2026, tack och lov.
Mm. Ja, den är väl Oscars nominerad, inte?
Jo. Mm. Många dessutom.
Ja, bra. Kul.
Så jag är verkligen exalterad för det.
Vi som inte ens har betat av förra året Oscarsfilmer.
Ja, nej, men det är svårt, måste jag ändå säga.
Någon är inte lika villig som en annan att se.
Jag är visst villig.
Jag var på gång.
Jag också.
Jag har ju en sån här grej, så jag tycker att vi borde beta av alla Oscarsfilmer på en dag och göra en helg av det. Och Amanda är såhär, ja, vi stänger 20 minuter när vi äter frukost. Och
tänker, gillar att du pratar om mig i tredje person när jag sitter
här. Jag pratar till våra lyssnare nu. Du är inte med i den här diskussionen. Så, och så ska vi se lite till middagen och sen kan vi se...
Vad vill du att våra lyssnare ska göra åt det?
Hålla med mig och säga att man ser en film från början till slut. Det är det bästa sättet att se en film på.
Ibland. På bio funkar det så.
Nej, jag vet, på bio, ja. Men jag lovar att Amanda hade säkert stått där och knackat på den jävla stackaren som sitter och vevar den här jävla filmrullen och bara, kan inte vi pausa? Jag äter klart min popcorn. Kan vi ta upp det här imorgon?
Nej, men alltså, vi har ju liksom ett sätt som vi...
Där en av oss inte vill se film, som jag vill göra. Jag kan bara säga, kan inte vi se film ikväll? Jag vill spela. Och man bara, okej.
Okay, ja, men du vill ju också spela. Ja, men ibland, du älskar att spela,
och ibland
Jimmy.
Vill jag titta på film. Och jag hade kunnat offra en helg för att se typ 10 Oscarsfilmer. Det var bättre när vi inte bodde tillsammans. För då gjorde vi det i Flemingsberg. Då såg vi alla Oscarsfilmer. Det gjorde vi faktiskt. Vi tog en hel lördag och såg typ 6 filmer i rad.
Så oförskämt flytta härifrån då.
Ja, det får jag nog göra. Så att vi kan se alla Oscarsfilmer idag som jag vill se dem. Jag får bjuda hit Oliver så kan jag sitta på Oscarsfilmer med Oliver. Så kan du sitta där och käka din torra müsli och se typ 20 minuter.
Så det är samma granola som du äter?
Lite av, ja, ja. Och därför vet jag att den är torr.
Ja, men det brukar ju den typen av råvaror vara. Skitsamma, vad är det här för konstig avstickare? Det jag skulle säga var att den äldsta filmen med Stellan Skarsgård som jag har sett, det är Den enfaldige mördaren från 1982.
Oj.
Den då?
Den enfaldige.
Den är faktiskt riktigt bra. Som jag minns det i alla fall. Det är säkert 15 år sedan jag såg den.
Det fanns någon riktigt läskig svensk skräckfilm. Det var typ en skolklass som bosatt sig i någon jävla hus och grejer som var så jävla läskig. Jag var typ 6 år gammal också, så det kanske inte hade varit lika läskig med sätten idag, men den var otroligt.
Men alltså jag tyckte också att en häxa i familjen var läskig när jag var liten, så det beror väl på vad man lägger det på för nivå, tänker
jag. Tror att hon, vad heter hon som var med i ICA-reklamen när de var nya, typ Claudia någonting?
Oj, vad du begär saker av mig. Ska jag veta det? Söker du på fullaste allvar på Claudia på IMDb?
Ja, men jag tänkte att hon... Ja, men det är väl här hon ju finnas.
Okej.
Okay. Ska vi se, Claudia ICA-reklam.
Ja, men lycka till med det. Jag tänker att under tiden du söker på Claudia så tänker jag avslöja min skämsfilm från 2025. Och jag ska vara ärlig med att jag jättegärna hade velat vara lite svårt kulturell och svara att Akira Kurosawas Throne of Blood eller någon annan klassisk film som vi såg under dramaturgin eller filmhistoriekursen på högskolan i fjol. Men jag valde faktiskt mellan din skämsfilm, Jimmy, och en till.
Jaså?
Och det blev Anatomy of a Fall, som ju är ett franskt rättegångsdrama där en kvinna anklagas för att ha mördat sin make. Och den ovisshet som jag som tittare känner hela filmen igenom är verkligen höjden av spänning. Alltså det är verkligen en film i min smak. Min mamma hade ju förmodligen blivit helt galen av den här sortens film. För hon vill hela tiden veta vad som händer. Hon vill veta exakt hur det slutar. Helst så ska det sluta lyckligt. Och jag är ju en sån som gillar lite ovisshet. Jag gillar att spekulera. Inte alltid naturligtvis. I vissa fall så är det ju trevligare med lite mer klarhet. Men i det här fallet så tyckte jag att det passade perfekt. Jag måste bara säga en liten rolig grej. För du letar ju fortfarande efter Claudia. Så jag tänker jag gå på en liten avstickare på det här ämnet. Och jag har ju skrivit ett gäng noveller. Och jag har påbörjat en roman som tar orimligt lång tid faktiskt. Men en av de här novellerna som jag skrev under kreativt skrivande, den är lite, vad ska man säga? Man får lämna en del till tolkning. Och det första min mamma frågade var liksom så här, men vad var det som hände sen? Varför gjorde den personen som den gjorde? Jag bara, det vet inte jag. Jag har bara skrivit det på det här sättet. Jag tänkte att det är mycket mer spännande om inte jag bestämmer vad det ska vara på förhand, utan att man liksom lämnar det öppet för tolkning för läsaren. Så jag är lite dryg på andra hållet istället.
Ja, det är du.
Ja. Hittar du Claudia?
Ja, jag hittade den, men jag kunde inte hitta den här filmen.
Mm. Vilken besvikelse ändå. Jag som har suttit som på nålar.
Kanske inte ens var Claudia Galli som var med i den filmen heller då. Så att jag vet inte, men det var en obehagligt, det var en obehaglig film i alla fall. Jag hade jättemycket mardrömmar. Alltså. Men jag vet inte hur komplett hennes filmografi heller är på Wikipedia och IMDb och sånt. Att hon, jag kan inte säga, hon är ingen liksom massiv stjärna.
Alltså jag vill ju säga att det är ett slöseri med tid, men det här blir ju lite av ett guldkorn ändå. Mm. Ja, men vi har faktiskt en kategori kvar.
Ja.
Det är dags att gå in på tv-serien. Vad säger du?
10-4.
Ska vi riva av det direkt?
Ja.
Jag tror inte vi pratade om film och nu tv-serie året, men...
Nej, det sög. Så nu fortsätter vi.
Nej, det sög inte alls.
Ah, men... Det finns massa saker som jag vill se som inte har sett.
Ja, men jag tycker det är så med alla kategorier. Det känns som att man liksom lever i en tidsålder där man har ganska många timmar för lite per dygn på något sätt. Det är så mycket som jag vill göra, så mycket jag vill se, så mycket jag vill spela och så vidare. Och jag hade bara velat ha mer tid. Det är liksom min konstanta önskan. Tänk om jag hade mer tid åt den här grejen. Och det låter ju som att man bara borde kunna lösa det då. Bara, ja, men lägg mer tid på den grejen då. Ja, men då måste ju någonting annat stryka på foten som jag kanske vill typ lika mycket. Svåra avvägningar.
Hade dygnet varit dubbelt så långt hade vi jobbat dubbelt så länge.
Nu tycker inte jag att du ska vara negativ här. Du gör mig mycket besviken.
Tänk vad roligt, 16 timmars arbetsdagar.
Nej, vad äckligt.
Ja.
Jag tycker vi slutar prata om det här, det blir så obehagligt, jag gillar det inte alls. Berätta position 10-4.
På plats nummer 10 har vi The Morning Show säsong 4. På plats nummer 9 har vi Yellow Jacket säsong 3. På plats nummer 8 har vi The Beast in Me. På plats nummer 7 har vi Daredevil Born Again. På plats nummer 6 har vi Task. Med min favoritskådis Tom Felfry. Som är gift med... Fan vad han är gift med nu. Ja, han är gift med, vad heter hon, Sarah Chalk från Scrubs.
Aha.
Nu kanske jag hittar på det. Nej. Nej, för jag såg en
intervju... Jag tror du skulle säga Claudia.
Nej, för det är Claudia. Men jag såg en intervju där liksom... När de hade varit på dejt och han liksom... Nej. Nej, inte Sarah Chalk från Scrubs. Han är ju gift med hon som spelar Penny i The Big Bang Theory. Det var därifrån jag fick det. Jag var helt fel ute.
Ja, och han jag vågar inte uttala hennes efternamn. Men Kaylee heter hon i förnamn i alla fall.
Kaylee Cuoco.
Kaylee Cuoco, ja.
Ja, precis. Och han har inte sett Big Bang Theory när de träffades. Så att han... De hade varit hos hans bror eller något sånt. Och hans brorsa hade kallat henne för Penny hela tiden. För det är hennes karaktär i Big Bang Theory. Och han har liksom bett så himla mycket om det. Han bara, jag har sagt vad du heter. Jag vet inte varför han liksom kallar henne för Penny hela tiden. Ja. Vad säger spår? Task på plats nummer 6. Plats nummer 5 har vi The Bear säsong 3. Är det säsong 3 som senast?
4.
Det var säsong 4. Jag skrev fel. Och på plats nummer 4 har vi Adolescence.
Så du behöver ta ett nytt papper med andra ord.
Fuck.
Skriva om.
Nej, nu är det kört. Ja, fan, det kom i... Var det fjärde säsongen av The Bear alltså?
Ja, det var det.
Som tusan, det var säsong 3 som inte var någon vidare.
Den var inte lika bra.
Nej.
Det ska vi vara ärliga med.
Mm.
Position nummer 10, The Beast in Me. Position nummer 9, The Bear, säsong 4. Position nummer 8, Toxic Town. Position nummer 7, Apple Cider Vinegar. Position nummer 6, Yellow Jackets, säsong 3. Position nummer 5, Pluribus. Position nummer 4, Task.
Task!
Jag visste att du skulle säga det, du kan inte... Det är för starkt för
ja,
dig.
Ja, det är klart. Task.
Du måste säga det som Oliver.
Ja. Task.
Det roliga är att när vi kollar på någonting på HBO Max, då kommer ju den ofta förbi reklamen. Och då måste du alltid säga det. Mm. Och exakt på det sättet.
Task.
Ja, vill du berätta vad position nummer 3 är då?
Där är jag Severance säsong 2.
Okej.
Okay. Den var bra. Inte lika bra som första säsongen.
Alltså det är svårt
men, toppat. Men så känner jag, vet att det här håller jag inte med många, men många tycker typ att säsong 2, då börjar liksom serierna komma in liksom i sin rätt. Jag tycker ofta att säsong 1 är bäst, för att då är allt nytt. Då är det som mest spännande och alla möjligheter finns. Sen brukar det gå för. Så min favoritsäsong är Lost i säsong 1. Säsong 1 av Lost är helt fantastisk. Sen ska jag inte säga att jag bara, åh, sen går det ut för jag älskar Lost, men liksom säsong 1 gillar jag bäst.
Mm. Men alltså första säsongen av Severance var ju någonting alldeles speciellt. Jag tror att vi pratade i det Shame of the Year-avsnittet som var det året den kom. Och jag kände att det var liksom en sån cliffhanger som man blev lämnad med där. Så jag har sällan skådat någonting liknande. Alltså visst, man har ju sett cliffhangers. Och jag vet att du kommer nämna Lost nu.
Nej, men säsongsavslutningen i säsong 3 av Lost, det var grejer det.
Blir man oförskämt avbruten här.
Yep.
Men det är inte alltid en cliffhanger automatiskt är bra. Men där kände jag verkligen så här, wow, Vad kommer hända sen? Hur ska de gå vidare från det här?
Tycker du att säsong 2 levde upp till den cliffhangen?
Kanske inte helt.
Nej, jag tycker inte heller det. Ja, för att det kändes som att... Och det här känner jag är ganska vanligt med serier. Du kommer liksom till en cliffhanger som är ganska stor. Och sen så när man kommer till nästa säsong så drar man tillbaka. Vi gjorde en jättestor ändring i säsongsavslutningen som ändrar allt. Och sen så sa man så här att men man ser lite av utloppet liksom i första avsnittet. Sen så händer någonting som man liksom återgår tillbaka. Så att liksom det blir ett steg. Man har tagit 2 steg framåt och gått 1 steg tillbaka. Vilket jag ändå kände att Severance hade också.
Ja, men precis. Det känns nästan som ett tvångsmässigt sätt att balansera ut liksom den galenskap som första säsongen bar med sig.
Ja, och det kan ju vara bero på att man liksom ser, nu vet inte jag hur många säsonger som Severance ska vara, men det kan ju vara en sån grej liksom att okej, men säg att man från början hade tänkt att den här serien ska vara 2 säsonger, så blir det en stor avsnitt så bara, oj vad poppis den blev, så nu kan vi inte sluta den på 2, men kanske vi måste vara lite längre, och då vet inte om det stämmer, men det är lite den känslan man får. Att liksom, det är samma sak med typ House of Cards. Den var egentligen bara tanken att den skulle vara 2 säsonger.
Hur många blev den?
6 eller 7. 6 kanske, 5. Många fler i alla fall.
Och det var liksom
för att House of Cards var ju liksom så här typ, där var det liksom tanken, du hade ju då Frank Underwood som liksom egentligen kuppade, han liksom började kuppa för att bli president. Det var ju liksom hela den grejen.
Det lät verkligen som att du skulle säga Frank Andersson.
Jaha, och man fick ju följa mycket liksom reporterna i första säsongen. Det var ju liksom en stor grej liksom också att göra det grävet och hitta honom. Och sen i, tror jag, första avsnittet av säsong 2, då puttar han en av reporterna framför ett tåg.
Oj.
Så att hon dör. Vilket är en jättestor grej. Och sen så släpper man lite journalistvinkeln från resten av serien. Och då blir det mest så att men nu spelar han ut alla andra liksom politiskt. Och sen så typ hela säsong 3 var ju typ... liksom, var den ryska presidenten och då Frank Underwood som då hade blivit president, tror jag, som liksom typ gubbebråkade med varandra i en hel säsong. Och man bara, det här är ju inte intressant. Alltså det som var spännande var just det här med att vi har en skurk som har journalister som gräver och försöker få fram vad han har gjort. Och det är bara, nej, så det var jättetråkigt. Men det kan vara en av de bästa, för att grejen med House of Cards, nu ska vi inte bara prata om House of Cards, men grejen med House of Cards är det att han bryter ju tredje väggen hela tiden.
Fjärde väggen.
Han bryter fjärde väggen hela tiden. Så jag är förtrött. Han bryter fjärde väggen hela tiden. Och väldigt frekvent. Och första avsnittet av säsong 2 så gör han inte det. Alltså under hela avsnittet han tilltalar inte tittarna överhuvudtaget, vilket känns väldigt konstigt. För att varför gör han inte det? Och så puttar han liksom henne framför tåget, om jag minns det här rätt. Och sen vänder han sig mot kameran och så säger han så här, tror du jag hade glömt bort det eller? Och sen så slutar det bli eftertext. Alltså jag bara ryser bara tänker på det. Det var så himla bra.
Så fläktade du i handen. Bara,
bättre än så är inte House of Cards. Sen gick det bara ut för.
Nej, men alltså andra säsongen av Severance tycker jag också är en riktigt bra tv-seriesäsong.
Ja, absolut.
Så det är liksom inte det att vi har något emot den i och med att den uppenbarligen är på vår topplista. Men... samtidigt så det är svårt att leva upp till den första säsongen. Det känns nästan liksom taskigt att jämföra med första säsongen på något sätt. Men ja, det är liksom en väldigt annorlunda och udda serie. Och jag älskar den på alla sätt.
Ja, men man är verkligen nyfiken på vart de liksom, hur de ska knyta ihop den här serien sen.
Andra säsongen slutade ju också liksom väldigt galet.
Ja, så att jag känner liksom bara så att det ska bli kul sen när liksom serien finns i sin helhet, liksom ett avslut, och sen liksom kunna se hela serien i ett och se vad man tycker.
På min tredje plats har jag Adolescence. Det här är ju något som många klassificerat som lite av en snubbserie på grund av att det är en serie som har avsnitt där varje sådant är utan klippning. Det är liksom i en tagning. Jag vill inte underminera skådespelarnas fenomenala prestationer under den här seriens gång. Men det är liksom ett väldigt snyggt grepp också när de gör så.
Mm.
För alltså, dels så blir det naturligtvis omtalat. Men det är också så himla intressant när man vet att det ska vara så, hela tiden följa med hur kameran arbetar genom en sån här episod. Det är så otroligt snyggt kamerarbete.
Ja, verkligen.
Och det känns himla finurligt. Och jag vet liksom inte riktigt hur de har lyckats med vissa saker. Men alltså jag köper det rakt av.
Det finns, jag tror att det är typ, kan det vara slutet av första avsnittet eller om det är slutet av andra avsnittet eller något sånt, där man får följa polisen inom skolan. Och så hoppar de genom ett fönster och så går de typ på någon väg och sen så är det en drönare som åker upp med kameran i luften. Och folk bara säger, där måste jag ha klippt liksom. Det, hur har man gjort? Och så visar de så här behind the scenes. Så där kameramannen hoppar ut genom fönstret, där springer med. Sen så när de går på den här vägen inför liksom då att drönarlyftet kommer, då skruvar de alltså på kameran på drönaren.
Det är
så att den liksom lyfter. Det är liksom man bara så här, wow, vilken grej.
Ja, men det är liksom ett fantastiskt hantverk liksom, ja, på en teknisk nivå. Men det är ju en väldigt mörk och tragisk serie som behandlar ett av samtidens stora problem, det vill säga unga som radikaliseras i sin ensamhet på ett sätt. Och det blir ju väldigt hjärtskärande, för man får ju liksom följa de här olika karaktärerna och vad de går igenom. Vi har den här unga pojken som har gjort någonting väldigt hemskt och som är en del av den här radikaliseringen. Men sen har vi liksom också familjen som går i tusen bitar och hur alla familjemedlemmarna hanterar det och den liksom svåra tid som de ställs inför. Det är verkligen en väldigt speciell serie, måste jag säga.
Ja, det är.
Jag vet inte riktigt om jag skulle höja den till skyarna lika mycket som många andra har gjort, men som sagt, den är ändå på min topp tre, okej.
Mm.
Så jag tycker ju bevisligen att det är en otroligt bra serie.
Mm.
Vad har du på position nummer två?
Där har jag Pluribus.
Det har du.
Mm. Så det är ju, vi har ju pratat lite om Breaking Bad och det är Vince Gilligans nya serie med Ree Seahorn i huvudrollen.
Även den i Albuquerque.
Albuquerque! Man bara, ja visst, Albuquerque kanske.
Albuquerque.
Stämmer bra det.
Även den är herpy derpy.
Den är väldigt intressant, för det är mer liksom som en undersökning av typ ett tankeexperiment. Albert Purpy. Just det här med att
fallbys.
Ja, liknar lite
jag dör. Och så börjar jag nuffa. Åh nej. Fortsätt utan mig.
Nej, för det blir lite som ett tankeexperiment, lite liksom Leftovers var, där man liksom säger att vad är jag viftar åt mig.
Aj, jag fick kramp i vaden.
Du skrattar så att vaden
tar stryk. Min stackars vad. Jag var ju på konsert i söndags. Det första jag gjorde på stationen i Skövde i måndags morse var att halka och sträcka vaden. Förlåt, någonting leftovers.
Espel.
Jag vet, jag såg, jag är inte blind. Nytt försök. Vänligen fortsätt. Det var någonting om leftovers, så jag kommer liksom inte ihåg vad det var. Jag bara checkade ut totalt.
Pluribus är mer som ett tankeexperiment likt leftovers var.
Nej, fortsätt. Ignorera mig. Ta över det här. Gör det här själv. Jag är bevisligen inte...
Nej, men, så Plurbus är mer som ett tankeexperiment, för att det handlar om kort och gott är ju det att någonting händer så att en stor del av mänskligheten blir liksom som ett hive mind. Där alla är liksom ihopkopplade med varandra, och det gör att då alla är glada hela tiden. Liksom att man säger, vi har löst alla världens problem, alla är glada. Och då är det några människor som på något sätt är immuna mot det som har hänt då. Och det är ju Ree Seahorn, spelar ju liksom Carol som är huvudkaraktären.
Visst är det typ 12 stycken?
Ja, någonting sånt där i alla fall. Och hon blir ju inte det liksom, och det är ju en traumatisk upplevelse, såklart. Och det enda den här hive mind då vill göra, det är att liksom att deras mål liksom att amen, Carol ska ha det bra och vara glad. Och målet är också att hon ska liksom, de ska liksom lösa problemet så att hon blir liksom en del av dem. Vilket liksom, och det är liksom spännande, för det blir väl så här, okej, men så här, då har vi individen och sen har vi då liksom alla andra. Och hon är så här,
kollektivet på,
precis,
på en väldigt obehaglig
exakt
nivå.
Exakt, och då blir det lite så här också att typ att ja, men det är inga krig, liksom det är världsfred, allt är liksom löst, de här hive mind, de slaktar inte, de liksom äter inga döda djur och de liksom, vad ska man säga,
plockar bara fallfrukt.
Precis, de är liksom ett med planeten, kan man väl säga. Och det är så här, och det är en väldigt självisk grej då att känna så här, att nej, men så kan vi inte ha det. Det är liksom, jag måste kunna få bestämma liksom hela mig själv. Och det blir sån här rädsla att man vet, vad händer med jaget om jag är en del av alla andra?
Men det är samtidigt en väldigt rimlig tanke att tänka, varför ska inte jag få bestämma över mig själv?
Ja, men precis, vilket man vet ju inte, alltså blir man en del av hive mind så kanske man typ gör det ändå. Jag vet inte, men det liksom, det blir så här att det är såklart att det finns ett motstånd till den idén, liksom att vi är ju väldigt individualistiska. Och det blir lite som ett tankeexperiment som jag skulle nämna liksom, är typ The Leftovers, för det var ju också så här en serie som att okej, men vi har en viss procent av människorna, alltså på jorden, som bara försvann. Vad händer då? Och här blir det samma sak, okej, alla människor, något har hänt så att alla liksom är ihopkopplade med varandra utom ett visst antal människor, vad händer då? Och det blir så här jättespännande filosofiska liksom frågeställningar hela tiden i Pluribus. Ju mer man får veta om hive mind, ju mer man får veta om hur det funkar, så blir det så att okej, men om det funkar så, vad gör vi med det här? Och hur hade jag själv resonerat? Liksom? Och också det att det är ju liksom lite av en mystery box tv-serie, liksom, för att det är ju ett stort mysterium då, vad som hänt. Men de håller det inte heller på halster, för att de går ganska snabbt vidare liksom och förklarar saker för dig. Det är liksom, det finns liksom, det är sådana här hive mind, det är inga så här liksom, de är inte uppenbart lömska och säger att nej, vi kan inte berätta någonting, utan de liksom kan typ inte ljuga. Så de måste liksom svara på typ hennes frågor och sådana grejer. Så att, nej, men det är en väldigt spännande premiss på tv-serien. Jag tycker att de lyckas väldigt bra med det. Det är ju liksom rätt att så här, typ att jag vet att när jag såg Westworld till exempel, första säsongen, då var jag så här att okej, efter första avsnittet, då var jag så här att okej, men jag vet att de här robotar, de är programmerade på det här sättet, var är karaktären jag ska bry mig om? Så det, jag kände liksom att jag hade ingen liksom koppling, och det hade ju lätt kunnat bli något sånt till Pluribus också, liksom att man ser första avsnittet och så bara okej, men det var ju spännande. Och nu då? Men jag tycker den var superbra.
Väldigt. Jag tyckte att den först var lite svår att komma in i, men den växte verkligen på mig.
Mm. Jag tror vi ser hon är verkligen skitbra.
Ah, hon
fortfarande helt otroligt att de inte fick någon Emmy för Better Call Saul.
Mm.
Det borde vara typ brottsligt.
Ja, nej, men alltså, det är ju liksom också en väldigt intressant serie ur perspektivet vad... Jag bara kände hur olekra när hon skrek. Nu har jag tappat det totalt. Men det skulle komma till var ju i alla fall att de vill ju forska på hennes genetiska uppsättning för att kunna omvandla henne till en av dem, helt enkelt. Och sättet de liksom kommer fram till det på, hur okej är det och så vidare. Det hade ju varit ytterst tveksamt liksom i en värld som fortfarande fungerar som den som vi bor i, till exempel.
Ja, och det är liksom att man får ju också Alltså man som tittar får ju också samma reaktion som huvudkaraktären. Det är direkt att okej, men vi, vårt mål är liksom att du ska bli en del av oss. Och då känner man direkt så här, man bara, nej.
Absolut inte.
Och sen typ när de hela tiden säger, bara, men vi är så här långt ifrån, vi är så här långt ifrån. Och liksom att sen att de typ försöker, oavsett, eller hon har gjort det tydligt att hon inte vill, så hittar hon liksom andra sätt att kunna lösa det på. Vilket också gör att man var så här, det känns inte som att de har goda intentioner, även om de har det. För att vi är liksom, vi är lika misstänksamma som Carol.
Ja, men precis. Och som någon som själv kan vara ganska misstänksam, så känner ju jag personligen att även om de har en fasad av goda intentioner, så känns de fortfarande som att de är skurkaktiga. Det är ju något lurt alltså med dem.
Ja, men det är som man känner, oavsett vilka förklaringar de har och att det visar sig att det är inte så farligt som man liksom föreställer sig att det skulle kunna vara, så blir det ändå så här, man, nej, det där är inte normalt. Det är inte normalt, men det är liksom, de lyckas verkligen förstärka den känslan hela tiden.
Det är inte normalt även med onormala parametrar.
Nej, men precis. Nej, men det ska bli intressant att se hur liksom den serien liksom utvecklas och hur lång de tänker att den ska vara. För det är också en sån här grej att den premissen är så pass specifik att det är liksom så här, okej, men hur länge kan man hålla tag i det då? För att liksom så här, hade den bara varit en säsong till, så tror jag att det hade varit liksom ganska perfekt.
Det tror jag också. Måste bara harkla mig lite grann. För att jag ska kunna förmedla att på position nummer 2 har jag andra säsongen av Severance.
Mm.
Av alla anledningar som vi nämnde tidigare. Alltså, det är en otrolig serie med fantastiska skådespelare. Det är liksom toppen manus, den har spännande vändningar. Den känns ändå väldigt nyskapande, även om man liksom har sett många saker förut på något sätt.
Ja.
Otrolig. Jag tänker gissa att du och jag har samma serie på position nummer 1, Jimmy.
The Pitt.
The Pitt. Alltså, sjukhusserier har ju alltid varit mycket mer din grej.
Jag älskar sjukhusserier. Jag älskar sjukhusserier. Jag tycker det är så himla kul.
Jag vet.
Grey's Anatomy, House, Private Practice, Scrubs.
Ja. Och trots att vi liksom har sett till exempel då Scrubs ihop, och att du försökt få mig att se allt ifrån House till Grey's Anatomy, är det liksom inget som jag ens har känt mig så här måttligt intresserad av. Jag har hört väldigt mycket av Grey's Anatomy när du har legat och sovit.
Ja, men det är inte de bra säsongerna, så att det är liksom, man måste,
det spelar
se
ingen roll.
House är ju faktiskt din ally, för det är en true crime-läkarserie.
Nej, true crime är det ju inte.
Alltså, de behandlar ju sjukdomen som är liksom...
Jo, men true crime är ju verkliga brott.
Ja, okej då. Det är en kriminalserie då.
Ja, nej, men man måste ändå benämna saker vid dess rätta namn, eller vad man ska säga.
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, men där tycker vi olika, kan vi konstatera. Men ja, jag ska väl inte säga att jag liksom så här omvänt nu, faktiskt. Och att jag bara vill se läkarserier.
Jag ska inte fita lögner, en svensk läkarserie. Den gick på 5:an på 90-talet.
Jag vet att det var en svensk serie, men jag kommer inte ihåg liksom det var i sjukhusmiljö. Men hur som helst, överlag så håller jag fast vid min ståndpunkt. Men The Pitt är utan tvekan en av de bästa serier som jag sett. Och första säsongen fullkomligt slukade vi, och den andra som redan pågår är det enda i serieväg jag ser fram emot varje vecka. Först och främst så är den ju strukturerad så annorlunda, eftersom säsongen inte porträtterar mer än en specifik dag. Med avsnittsnamn som bara är tidsstämplar. Och det vi får följa är vad som händer under skiftets gång. Den är otroligt realistisk, vilket inte nödvändigtvis alltid automatiskt är något bra. Men det är liksom karaktärerna man förälskar sig i. Och det känns verkligen som riktiga personer med relaterbara liv utanför sjukhusmiljön. Även att vi bara befinner oss på sjukhuset hela tiden. Och det lyfts så mycket viktiga ämnen, men det känns aldrig som att det blir för mycket korvstoppning, eftersom de liksom pytsas ut under det här skiftet. Det är liksom på ett precisionsartat sätt. Och är det någonting jag tycker är synd, så är det att Noah Wiles karaktär, Dr. Rabinovich, inte finns på riktigt. Fast när jag tänker på det, påminner inte han lite om Björn i mig?
Ingen aning. Jag känner inte Björn så som du känner Björn.
Ja, men alltså, nu blir det lite av en avstickare här. Men Björn är en bekant som tränar för mig. Och som gjort det över mer än ett decennium. Och under den tiden så har han liksom blivit en av mina favoritpersoner på gymmet. Det tänker jag vara helt transparent med. Jag vet att man liksom inte ska favorisera, men jag är liksom bara människa. Okej. Okay. Jag har till och med skrivit ett reportage om honom och hans yrkesresa inom vården. Och det är ändå liksom goda vänner, vill jag nog ändå säga, som vi har blivit under de här åren. Och han kanske inte är lika luttrad som Dr. Rubinovich, eller Dr. Robbie, som han också kallas. Men han är också liksom så här genomsnäll, men bestämd och rättvis på lite samma sätt. En så här genomvarm person.
Mm.
Man förstår ju liksom, när det gäller Dr. Robbie, att det har hänt saker där som har påverkat honom på djupet. Och jag kan tänka mig att det i allmänhet är så om man arbetar inom vården, att man får se mycket tragisk skit. Och man stöter på mycket motgångar, och det är svårt inom vården. Det finns jättemycket utmaningar rent strukturellt på en samhällsnivå. Och det visar de ju också liksom i både första och andra säsongen.
Mm.
Att det är liksom inget lätt yrke man väljer.
Nej, verkligen inte. Det är verkligen slitgöra. Alltid för lite resurser, alltid för lite pengar. Ja. Även den är verkligen inte bra. Jag gillar ju sjukhusserier överlag. Jag tycker det är så himla kul att se liksom så här, typ. Men för att det är liksom, det är ganska kul att liksom jämföra typ The Pitt med typ de första säsongerna av Grey's Anatomy. För att The Pitt har liksom sagt, okej, men då har jag ju Dr. Robbie som liksom, han är liksom överläkare typ. Eller han har ju hand om akuten. Och sen så kommer de här nya läkarna, för det är liksom också ett här teaching hospital liksom. Och precis, kommer de här nya
läkarstudenter.
Ja, precis. Så kommer läkarstudenterna in och så ska de lära sig, och det är en ganska liksom naturlig väg att få följa liksom människor som inte kan någonting, för du kan inte heller någonting. Och så var det samma sak med Burn av Grey's Anatomy. För det var ju liksom, de som var i fokus var ju läkarstudenterna.
Men var det inte så i Scrubs också?
Jo. Precis, så var det Scrubs också. Och i Grey's Anatomy var det så att, liksom att då kommer de in, de ska lära sig, och då var ju liksom säkert tanken på att vi ska följa dem här liksom under sina liksom internår, så att säga. Och sen så blir ju serien stor och den har hållit på för evigt. Men det gav ju också den serien som en nerv, för att det är att när det väl händer saker så är det också personer som inte har den kollen, vilket gör att det blir väldigt pulshöjande då, för att liksom, det är liksom höga stakes. Och det försvinner ju liksom mer och mer. Sen House var helt annorlunda, för då var det liksom, då kommer liksom så här supersvåra fall, och så har den här liksom supergeniet som löser alla grejer på samma sätt. Jag gillar The Pitt, den är bra.
Alltså den är fenomenal. Alltså jag trodde inte att jag skulle bli så fäst vid en sjukhusserie, som jag sa tidigare. Du sa att du ville jättegärna se den, och att till och med Oliver tyckte att den var jättebra. Fast då Oliver, kände jag liksom så här att visst, han kan vara lite otippad.
Oliver såg också Grey's Anatomy.
Ja, så det gjorde han.
Ja, han kollar nu upp till säsong 12 kanske.
Ja, nej, men alltså det känns ändå som att det var ändå en liten indikator på att det skulle kunna vara lite mer Amanda-kompatibelt på ett sätt.
Här kommer Amandas fina man och föreslår att vi borde se en serie som folk är bra. Så bara nej, det var först när Oliver sa att den var bra så det var liksom okej.
Okay. Jag kan säga som så att jag och Oliver håller inte alltid med varandra.
Nej, men ändå väger hans ord tyngre.
Nej, men alltså det gäller vissa aspekter. Det är ju så att du har ju ett visst bias i det här.
Vadå bias?
Ja, men alltså du gillar sjukhusserier överlag.
Ja, men
överlag.
Jag ser ju inte alla sjukhusserier.
Nej, men ändå vurmar du för dem.
Ja, ja, men de är bra. Jag har ju rätt, uppenbarligen.
I det här fallet, mm-hmm. Absolut. Precis som jag sa tidigare så är mycket det jag föll för var känslan av hur verklighetstroget det kändes. Sen naturligtvis, det finns säkert folk som arbetar inom vården som kan syna serien i sömmarna och säga att ja, men det här stämmer inte och det här är inte riktigt så här. Och det är ju fortfarande ett dramatiskt verk som man ska följa och inte en dokumentär. Så som ovetande så känner jag ändå att den lyckas balansera det där väldigt väl. Det där med att få in känslan av att det är pålitligt det som man tittar på. Och sen liksom hela bilden med karaktärerna och deras liv. Och vad de går igenom. För jag menar, de är inte felfria personer. de har problem. De har liksom saker som tynger dem eller saker som de måste hantera liksom, både på hemmaplan och på ett yrkesplan. Men när man arbetar på det sättet som de gör så måste man liksom också kanske föregå med gott exempel eller man blir hållen liksom till en högre standard och liknande. Och vad händer när det raseras?
Mm.
Ja, alltså när vi har sett igenom andra säsongen, jag tror vi är lite förbi halvvägs, va?
Mm.
Då kommer jag se om den från början till slut. Utan tvekan. Jag vill liksom bara ha mer. Men vi har ju en sak kvar att avverka ikväll. Det här avsnittet börjar lida mot sitt slut. Men förhoppningsvis så kommer ni ju få mer skämshögen snart igen. Men först, vilken är din skämsserie 2025?
Jag såg faktiskt hela Parenthood förra året.
Som jag lurade dig i fjol att den skulle tas bort från Netflix.
Nej, det minns inte jag.
Det var faktiskt när vi spelade in Shame of the Year 2024.
Okej, hade jag börjat se den? Jo, just det. Jag hade visst börjat se den då för att jag kollade ju på Fringe.
Precis.
Och sen ny...
Så tog de bort den.
De tog bort den 1 januari så försvann den från HBO tror jag det var.
Jag för mig det.
Och då var jag på sista avsnittet på säsong 2. Och nu är den tillbaka på Amazon Prime. Så den håller jag på att kolla. Jag är halvvägs genom säsong 3. Men jag såg Parenthood då. Och det är en serie som jag vill liksom se. Lauren Graham är med den. Hon som spelar mamman i Gilmore Girls. Så det är i princip därför.
Lorelai Gilmore.
Precis. Och jag alltid vill se den. Och jag hade första säsongen på DVD för länge sedan. Men jag tror att de inte släppte något mer. Det var i alla fall inte så höga tittarsiffror på den då. Jag tror att den serien kom ju precis när streaming började liksom bli större här. Och så. Men det är liksom en mycket av en dramaserie av den gamla skolan som man kunde liksom se på typ ABC och sånt. Liksom, som så här Desperate Housewives och Brothers and Sisters. Liksom den typen av serie. Så här 22 avsnitt. Men det handlar om de här familjen. Liksom, jag skulle inte säga att den är liksom världens bästa serie, men den är ganska mysig att bara titta på. Ganska många liksom kända namn också från den eran av tv. Så jag, vad heter han? Peter Krause som varit med i Six Feet Under och sen han som var med, kommer ihåg The District? Ni kom på 4:an, det var liksom han spelade pappan i familjen och så. Dax Shepard är med också. Alltså den var en väldigt mysig serie. Inte någon ska säga att det måste man se, men det var liksom, det kändes ändå sevärt.
Jo, men en skämserie behöver ju inte nödvändigtvis vara liksom att oh, men det här är det bästa jag har sett, utan det kan ju liksom vara att ja, men den här har jäckat mig länge och nu så är den äntligen avklarad. Den här har kanske inte jäckat mig så jättelänge, men du och jag tog ju tag i We Own the City.
Ja.
Det roliga med den, det är att några år tidigare så gick jag in på HBO. Jag satte på den serien, började kolla ungefär en minut. Sen kom du in i vardagsrummet och sa, vad tittar du på? Och jag bara, men jag började kolla på den här We Own the City. Men den vill jag ju också se. Så då fick jag sluta titta. Och sen så såg inte vi den förrän flera år senare.
Ja, men jag väntar fortfarande att vi ska se en massa saker. Jag bara, ska jag titta på den här själv eller också sen? Än vi kan se den. Och sen så bara, ska vi se den då? Nej.
Jag tycker att du överdriver lite.
Så du, du får inte se Andrew säsong 2 för den kan vi se tillsammans. Man bara, okej, okay, men du har inte sett första säsongen. Nej, men vi kollar på den också.
Ja, men
bara,
du får se Andrew säsong 2, det har jag inte sagt.
Jo, du sa att du ville se den tillsammans och då har jag väntat på det. Ska se.
Ja, men vi kan väl se den tillsammans ändå.
Men jag vill inte se den en gång till förmodligen.
Nej, okej. Okay. Men hur som helst så handlar ju den här serien väldigt mycket om korruption inom poliskåren i Baltimore. Och den liksom tumult det skapar. Och att det också liksom väldigt mycket rasism involverat. De här poliserna är verkligen råskinn, många av dem. Riktigt otrevliga. Det är sådana som man verkligen inte vill ska vara poliser helt enkelt.
Mm, och de anses ju också ha rätt. Det är liksom det värsta. Det är liksom så att det är så här vi gör det liksom.
Ja, det är så djupt obehagligt beteende, verkligen. När den sortens personer hamnar i positioner där de har en viss makt över samhället. För när de kanske bara är liksom sina vanliga privata jag, då är de liksom alltså helt vanliga personer som kanske inte har så mycket möjlighet att påverka. Men när man har på sig en uniform, då blir man helt plötsligt väldigt farlig.
Mm.
Och det tycker jag att den serien porträtterar väldigt väl.
Mm.
Sen så är den lite hoppig fram och tillbaka.
Mm.
Ibland så var det lite svårt att hänga med, och ibland så var det så att vissa karaktärer försvann i flera avsnitt. Han som spelar Superman, nu senast till exempel, var typ med i första avsnittet, sen var inte han med förrän typ i avsnitt 5 eller någonting sånt, och jag hade glömt att han var med.
Mm.
Så det var lite hoppigt. Och sen så har vi liksom John Bernthal som spelar samma roll som John Bernthal nästan alltid spelar. Vilket är synd.
Och det är så tråkigt, för han är en väldigt bra skådespelare. Alltså.
Ja, men alltså han har så himla mycket fler kvaliteter. Det är lite en sån skådespelare som vi pratade om tidigare. Ta hans roll till exempel i King Richard eller Me and Earl and the Dying Girl. Han kan göra annat.
Ja.
Och det är det jag gillar honom för. Men när han liksom spelar den här typiska snubbsnubben, som om han hade varit svensk hade haft typ 3 snusprillor inne samtidigt och gå med liksom osynliga basketbollar under armarna, då blir man ju trött. Det är liksom inte roligt att se på. Han blir ju typ en parodi på sig själv. Men han blir ju förmodligen också satt i den typen av roll för att han har spelat den så många gånger.
Ja.
Det är lätt att falla in i, precis som Matthew McConaughey. Det är synd. Men som sagt, det här var en väldigt bra serie, så jag rekommenderar folk att ta sig an den ändå. Men då ska vi börja runda av för dagen. Och precis som jag sa tidigare, vi är tillbaka, vi har ett nytt upplägg. Vi har ett lite mer fokuserat upplägg därtill, där vi kommer att fokusera på ett verk per avsnitt. Förutom när det kommer såna här specialare. För de gillar vi ju. Åtminstone gör jag det. Jag hoppas att ni som lyssnar där ute också gör det, naturligtvis. Jag tänker avslöja redan nu vad det första blir. Och det kommer bli ett spel som under många år legat i min skämshög, och där du fick en korrupt sparfil och inte kunde spela vidare. Och det är Returnal. Snart så kommer ju studion Housemarques nästa storspel, Saros. Så vi tänkte att vi skulle ladda upp inför det helt enkelt och äntligen bli klara med Returnal. Så om man har frågor och funderingar eller om man har åsikter, så får man jättegärna dela med sig av det. Och naturligtvis, om man känner att man vill skicka in sina topplistor också, så får man göra det. Dela med sig av vad man tyckte var bäst under 2025. Nu vet jag att det kommer lite halvsent, men det känns som att vi fortfarande lever kvar lite i 2025 på ett sätt. Jag vet att många andra poddar gör det också. Det tar tid att bearbeta sina listor, helt enkelt. Men vi kommer höra snart igen. Och naturligtvis hörs vi som vanligt på onsdag i vårt ordinarie spelsnackavsnitt.
Ja.
Då säger vi på ljumsken.
Hej då.
Ja, hej då på dig själv.